Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Toto-svenskan. Det är måndag den 17 april. Gott mår man, eller hur Kalle?
Ja, men jag mår fint, jag mår fint. Nu säger jag det. Nu kommer den. Nu kommer den. Är ni med? Våren är här.
Ah, okej, okej. Fair enough. Yeah. Nu har du sagt det så pass många gånger så nu kan du liksom inte ha fel. Men jag håller med dig. Våren är här. Jag har i alla fall studs i dojan. Jag gissar att det gäller August Spångberg också.
Korrekt. För första gången sedan
Sundsvall brann.
Peking borta, vad var det? Augusti i fjol, va?
Så, ja, exakt.
Så är det ordentlig studs i dojan, vilket känns fantastiskt.
Härligt, vi ska prata lite grann om det derby som spelades på Friends Arena lite senare i det här
Såg
avsnittet.
Att det var några Malmö eller Göteborg-supportrar som var sura att vi inte skulle snacka upp kvällens match.
Jag kan säga så här att vi pratar aldrig om exakt alla matcher i den här serien. Idag kommer vi till exempel inte att prata upp matchen med tanke på att den ska spelas, så att vi får anledning att återkomma till den på onsdag. Mm. Vi ska heller inte prata särskilt mycket om Djurgården-Halmstad, för den ska vi också prata om på onsdag, så att vi har liksom den tiden vi har och så tar vi de lagen och de matcher som vi är sugna på. Tapper det här, för Peking leder serien.
Ja, det tror man inte när man ser matcherna spelas, höll jag på att säga.
Och det är en haltande tabell och allt det där, ja. Men absolut, ni leder.
Ja, men absolut. Det är väl liksom som Agge säger, att det är första gången sedan augusti som han kommer in med liksom god känsla. För mig är det första gången sedan jag började vara med här.
Ja, det är det.
Men det är ju fint att få spela dåligt men få lite resultat. Det har inte hänt oss på minst 3 år, så att, jag får ju bära det.
Nu har ni spelat bra och vunnit och ni har spelat dåligt och vunnit.
Ja, mästarsegrar hade Josip Ladan sagt, va?
Ja, det hade han verkligen sagt. Det hedrar dig, Walter. Du är på plats här idag också, trots en tung gårdag.
Ja, tack så mycket.
Mår det inte lika bra som oss andra i studion?
Nej, det är fullständigt vidrigt att vara här faktiskt.
Det är ju så när man tar med förhand.
Sitta med två AIK efter den förnedringen som var igår. Alltså, där är det verkligen vidrigt.
Får jag förstår det. Jag har varit med förr i det här att det varit derby och jag har det utanför perspektivet liksom. Men fan vad det hedrar dig att du dyker upp trots att du vet att både Spångberg och Svan var det här. Alltså det ska du fan ha. Alltså.
Ja, det visste jag i och för sig inte på förhand. Men ja, nej, det känns som att det kan inte vara lagligt att sitta med två AIK dagen efter. Det är för liksom för lite tid som har gått sedan matchen. Alltså normalt sett tycker jag att en derbyförlust börjar man liksom smälta 2, 3, 4 dagar efter kanske. Gärna efter liksom nästa omgång och sådär. Men alltså dagen efter och sitta efter den upprullning som var igår. Det, Ja, det är inte kul.
Det förstår jag, och kanske allra mest när det är så pass oväntat ju. Mm. Alltså det här var inte det som varken du eller jag eller Spångberg eller någon annan trodde skulle hända. För det är ju så, alltså du fick ju den här inbjudan innan matchen, så att det är ju också ett läge där det hade kunnat vara motsatta.
Mm. Ja, exakt, exakt. Och det var ju det som, det är ju därför det känns, pungsparken känns så extra hård, för man liksom hade ju målat upp bilder i ansiktet av att det börjar skakas galler efter 2-0 efter 20 minuter liksom, med den kris som har varit i AIK. Så att är det ju för fan, det var oväntat.
Det förstår jag. Det är, eller det var ett jävla derby med allt vad det innebär som vi ska återkomma till. Vi ska väl börja och prata lite grann om Peking, tänker jag. Oh. Som ändå liksom går ut, vinner. Men det var inte alla som såg den matchen. Jag är en utav dem. Ni var ganska dåliga, sa du innan här.
Alltså spelmässigt så måste jag säga att vi blir överkörda. Och sen så är det mycket som vi är bra på som har varit det som Glenn sagt att vi ska vara bra på. Alltså försvara oss med våra liv och täcka skott och liksom ha ett mycket kompaktare försvarsspel och allt det här. Men det är kanske inte hemma mot Värnamo om man förväntar sig att de ska ha 11 avslut i målzon och vi två. Liksom, det är ju en överkörning egentligen. Men
är det en alltså mästarlagsseger på många sätt och vis, men också lite bottenlagsseger?
Ja, men lite så. Men det är väl också så här, lite en skön seger för Glenn, tror jag, för laget. För att det har ju varit snacket sen i höstas att vi måste liksom lära oss försvara, för vi kunde inte det förra året. Vi måste lära oss att ha psyken, för vi kunde inte det förra året. Nu har vi alla tre matcher vunnit andra halvlek med 1-0. Alltså vi har inte släppt in mål i andra halvleken. Och det är ju ett sånt jävla steg från förra säsongen, där vi som jag har tjatat om här släppt in mål i 85:e varje match liksom.
Ja, ni hade ju Sveriges svagaste psyke i fjol.
Ja, men exakt. Så att det är väl deppigt att det är det efter att när man leder serien, att det man sitter och pratar om att så här, fan vad bra att vi inte släpper in mål i 85:e. Men det är ju liksom där vi är, och man måste ju ta det stegvis. Sen står jag fast vid att skulle vi slå Malmö nu, då kommer det vara en hybristapper som kommer in här, men den har inte riktigt vaknat än.
6-8 är det fortfarande det du säger? 6-8.
5-8 har jag väl kanske uppe på nu.
Ah, okej. Kanske att ni tar den placering nu då.
Vet du vad, jag sticker ut hakan. 5-7.
Oj, vi stryker Peking från under halvan, ja. Med andra ord.
Ja, det hade vi innan också.
Ah, jo, men 8 är sant. Bra matte ifrån min sida. Men okej, vilka flax har också, det ska jag ändå sägas. Alltså Arnor gör ju 2 mål,
ja.
Men det är ju såna flytkassar.
Alltså det första målet är ju alltså Värnamos.
Vad gör han?
Han har ingen bra start på säsongen, Pilip. I mål där nere du.
Men var inte det på tiden? Alltså här, var inte han, han var lite för bra i fjol mot vad han borde vara.
Men han gjorde ju också, alltså du minns när AIK mötte Värnamo och han bjuder på 2 riktiga jävla blunders.
Men pratar vi inte om att hans fjolårssäsong blev lite konstig efter han, för att han hade så en period på typ 6-7 matcherna var hur bra som helst. Men ser man över hela säsongen kanske han inte var så bra. Och nu ser han ser ju riktigt, riktigt skakig ut. Alltså första målet är ju, det är bedrövligt. Sen är det ju bra av honom att så snabbt titta upp och bara lägga in den. Men det är ju bedrövligt av målaktad ju. Alltså det
så är det. Sen så hatar man ju också de som kör så här, vilken sinnesnärvaro på Arnor. Alltså att målet är tomt. Man behöver inte vara ett geni för att uppfatta situationen som uppstår när han får bollen till sig och målet är tomt. Det är bara att skjuta mot målet.
Ja, men så är det ju. Men sen är det ju skönt att ha den typen av spelare som gör 2 sådana flaxmål. Alltså som Arnor är. Alltså visst att det är 2 flaxmål, men det är ju över 1 poäng per match sen han kom hit fortfarande. Alltså så är det ju bara. Det går inte att ta ifrån något. Sen vill jag ju säga igen, ni är så glada nu att man kan få strö lite salt i dem med, men Jesper Ceesay är en sån jävla värvning att det är, alltså han var ju exakt det vi behövde. Han är alltså defensivt otrolig idag.
Ser lite ut som en fattigmans Robin Tihi, tycker jag.
Apropå fattigman så ska jag bara lyfta in att Kalle Råstedt precis har donerat 13 kronor i chatten.
Stort av honom.
Tack Kalle.
Stort av honom. Tack Kalle. Var det som var kvar efter liksom, gravöls superiet som måste ha pågått hos Kalle Råstedt? Men okej, vad tar du med dig från den här matchen? Förutom att Jesper Ceesay är jävligt bra på fotboll och att Arnor fortsätter göra poäng.
Ja, men det är nog inte så mycket mer. Det jag tar med mig är att vi vinner, att vi tar poäng, för det är det handlar om nu, att komma igång med det. Jag tar med mig att försvaret ser mycket bättre ut, och jag tar med mig att Oskar Jansson fortsätter växla upp liksom. Jag tycker han gör en svinbra match. Han är ju kanske bäst på plan liksom. Så att Oskar fortsätter stabilisera sig, försvaret fortsätter se mycket, mycket bättre ut, och ja, men kanske fortsätter också vänsterbacken Baggesen som gör assist för 3:e matchen idag. Alltså han är ju, vem är han? Han har ju aldrig spelat senior fotboll i den här säsongen. Vi har hittat någon junior som går in och är så jättebra. Bra. Jag kallar ju inte ens nära att få spela som man trodde var vårt alltså givnaste nyförvärv nästan. Så att Kalli såg ju, ser ju lite butter ut på bänken, ska man säga. För han hade nog inte heller förväntat sig att den här 18-åringen skulle liksom springa och bli den helt givna startspelaren. Liksom.
Och med tanke på han är, så kommer det bli tufft för Kalli att peta honom ju.
Ja, ja, men verkligen. Jag tror inte att Kalli kommer ha många starter i vår. Och sen går ju lånet ut i sommar. Vi har en köpoption som sägs vara på 5 miljoner där. Som jag, när han kom, tänkte nog vi alla när vi såg honom spela i början att det är ju givet. Liksom. 5 miljoner är ju ingenting för en så bra ung svensk vänsterback. Liksom. Men nu är han ju så här... Ja, det är ju problemet att våra två hetaste...
Är Baggesen köpt eller...
Baggesen är ju köpt.
Ah, okej, okay. Då kommer ni ju inte plocka Kalli ju.
Nej, exakt. Men det,
ni har ju också en De Brito som ändå... Ah, ja. Finns där, alltså.
Men det är en så märklig situation att vi har ju en trupp som har ganska, alltså den har ju inte så mycket bredd och den har ju en del svagheter fortfarande liksom. Det är en ombyggd trupp, men alltså de två som känns mest spännande, att de bara kan spela vänsterback på det två, är ju märkligt att det råkade bli så ju.
Vet du vad jag tar med mig från den här matchen också? Det enda som egentligen har nått mig förutom highlights-paket där jag förstår att Värnamo var ganska bra. Jag tar med mig presskonferensen som dels är väldigt svensk. Mm. Det är inget liksom sexigt podium och liksom snygg backdrop, utan det ser ut som öppna kanalen. Det är våran studio är liksom sexigare än vad Pekings pressrum är. Mm. Men jag tar framförallt med mig flaggbråket mellan Kim och Glenn.
Alltså, vad var det?
Det var där konstigt... har vi ju två låsta människor med grova tics.
För de som inte sett, ska man säga att det står ju alltså två IFK Norrköping-flaggor på bordet på podiet framför dem. Och då så flyttar Kim Hellberg sin ganska långt ut på en kant så att han ska synas mer i bild. Då tittar Glenn på Kims flagga, blir lite sur och flyttar sin också, fast lite längre ut. Och då tar Kim snabbt fram handen och bara puttar sin en centimeter till så att hans flagga ska stå lite längre bort än Glenns. Det är ett väldigt, väldigt konstigt moment. Va,
jag förstår inte riktigt Glenns...
Nej, men det är ju autism. Alltså, det är ju två låsta människor som sitter och bara, okej, du gör så, då ska jag ska flytta den lite längre. Men stämningen... Då flyttar jag den lite längre. Och man märker också att det är två tränare som, visst, Kim har förlorat.
Det hade varit rimligare om Glenns svar var att flytta in Pekingflaggan. Alltså, du tar bort Norrköping, jag tar fram mitt...
Nej, men det, jag trodde det handlade någonting om att det är två Norrköpingflaggor, utan det är bara... Kolla på det.
Jag tror inte de registrerat att det är Norrköpingflaggor ens.
Nej, det hade kunnat vara vad som helst på dem där. Ja. De är bara låsta.
Men man kan ju ta med sig från
fina låsningarna.
Men från den presskonferensen tar man väl också med sig stämningen däremellan. Kim Hellberg är ju inte överdrivet förtjust i att ha förlorat mot Glenns Norrköping. Alltså, vilken sur presskonferens det där är.
Och det är ju två olika fotbollsfilosofier som väldigt mycket möter varandra, där de inte, känslan är att de inte är imponerade av varandra särskilt mycket.
Det är något ögonblick när Glenn säger typ så här: jag tycker vi gör det bra, vi vinner igen, och när jag säger att vi gör det bra så ser man liksom hur Kim bara suckar och typ himlar med ögonen. Alltså det är riktigt, riktig stämning på den presskonferensen ändå, det får man säga.
Har det sipprat ut någonting, för att jag menar, Kim är ju ändå den han är. Han har den där tatueringen det har pratats om och allt det här. Finns det någonting i beteendet som eventuellt har upprört Norrköpings supportrar?
Jag är förvånad lite, tror jag. Jag har sett folk vara lite så här, jävla vad Kim är sur på presskonferensen. Alltså så där. Så jag tror folk är lite förvånade, men samtidigt så här, han är en tränare som precis har gjort en halv överlägsen match och förlorat. Det är klart han kommer sitta och vara sur och arg, det får man ju köpa.
Liksom. Ja. Walter, jag tänkte att du inte ska få vara den mest uppgivna i det här programmet.
Mm-hmm.
Stort av mig, eller hur?
Mm.
Vi ska nämligen ringa. Det är så här, när man har det mörkt och jävligt, Spångberg har ju varit inne på det, att så här, när AIK torskar två raka, det finns alltid IFK Göteborg som man kan liksom trösta sig med. Nu råkade ju AIK hamna i ett läge där AIK faktiskt låg sist i serien, och då får man ju blicka ner i källan. Helsingborgs IF.
Mm.
Noterade du vad som hände där heller?
Ja, jo, absolut.
Svårt att missa.
Det är svårt att missa. Och som sagt, sen åren i Superettan så följer man ju den serien lite. För det finns ett intresse väl att överdriva. Men man är ändå bekant med serien, får man säga, efter till och med 5 år där under liksom den aktiva delen av supportskapet. Så att, jag känner mig med Möller, som jag antar att vi ska ringa då.
Det ska vi definitivt göra. Vi ringde ju Martinsson, det var innan serien började.
När de torskade 8-0, va?
Ja, exakt. Ja, mot just Bayern. Då gillade vi ju blod. Det är ju Jocke Hane som har lärt oss att blod är bra. Så att nu blöder det ganska rejält.
Det har han ju bara lärt oss för att få vara med mer.
För att vara fortsatt relevant i programmet så har han liksom...
Men medans du ringer kan jag ju säga att det är sant att man letar där det är mörkt. För i helgen så var ju du extremt glad i våra sattgrupper, för BP helt plötsligt låg sist för de förlorade stort.
Alltså AIK utan att ens spela avancerade ju en position i Allsvenskan från jumbo till näst jumbo.
Man såg den där gröna pilen och
då kände man att nu har vi någonting på gång här. Olof Möller, läget då?
Ja, det är fan, det är topp alltså. Jag har aldrig varit så här skönt och stabilt och lugnt. Och... Nej, det är skit då. Eller har du någonting som du tänker skulle kunna rubba min harmoni eller?
Alltså, jag har svårt att rubba min harmoni för tillfället. Men tankarna går till en viss match som spelades på Olympia nere i Helsingborg. Sundets pärla.
Ja, du menar den elfte raka förlusten i seriesammanhang.
Elfte raka förlusten i seriesammanhang.
En klubbdirektör som verkar vilja tala lite på yttrandefriheten och en klubb i total upplösningstillstånd. Är det det du åsyftar? Eller?
Ja, det är precis det jag åsyftar faktiskt.
Bara så vi är med varandra.
Ja, precis. Och så att vi har med oss tittare och lyssnare också. Det är inte alla som vi i Totosvenskan följer, vi framförallt Allsvenskan. Men det är bra att du uppdaterar även på liksom, lagen i de lägre divisionerna, vad de pysslar med. Du, uppdaterar oss. Vad fan är det som händer?
Ja, som sagt då avslutade förra säsongen med 8 raka förluster. Hade en svag första säsong i ryggen och nu 2 raka förluster här mot Öster och mot Gävle. Båda 1-0 förluster insläppta i 80 plus. Bestämmer man sig, då liksom har man fått lite nog från läktarhåll kan man säga, att alla grupperingar på södra ståplats går gemensamt ut inför matchen mot Västerås och kräver att Andreas Granqvist ska avgå. Under matchen då så hängs det upp en banderoll
ganska stor,
som jag tycker var väldigt vänlig banderoll, men tydlig så att säga. Under matchen så kommer det krav på att banderollen ska plockas ner.
Från klubbens håll då?
Från klubbens håll.
Som väl hotar med flaggförbud om ni inte plockar ner den?
Exakt. Det är liksom lite vaga uppgifter, men det ska skickas något sms om att liksom, om repressalier om inte banderollen plockades ner. Och då blir det den här aktionen att Södra Stå, liksom de mest aktiva på Södra Stå, de sjungande, töms inför andra halvlek. Den är alltså inte planerad på förhand. Jag säger att jag cirkulerar lite uppgift, utan den blir spontan när det här då, liksom, när hoten om att man måste plocka ner banderollen kommer. Och då töms Södra för att manifestera mot det här. Ett liksom läge som redan var prekärt blir ju såklart ännu värre och ännu liksom jobbigare för klubben att hantera. Och sen så på Vissla så blir det intervjuer i Helsingborgs Dagblad och andra. Liksom så. Och då säger ju det som jag tycker är en av de mest anmärkningsvärda sakerna i det här, att klubbdirektör Joel Sandborg säger att nej, det är helt falska rykten. Det finns ingenting om att vi skulle ha förbjudit någonting. Men den här banderollen, vi får väl kolla på i framtiden hur en sån banderoll ska förbjudas från att tas in. Typ, i korta ordalag säger han så.
Men du, vi får konstatera att det är en match här som Södra Kurvan vinner. Södra Stå, med tanke på att Helsingborg just nu skickar ut en tweet om att Andreas Granqvist har fått sparken.
Mm. Och det var ju kul att den kom. Vilken timing, va?
Ja, fan vad skönt.
Fy fan, som vad Olof Möller styr den där klubben med järnhand.
Ja, men inte bara han utan tränarna. Jag styr det där skiten, va?
Så ja, exakt. Även huvudtränare Mattias Lindström och Alvaro Santos får lämna sina uppdrag med omedelbar verkan.
Ja, jävlar. Det här kan man ju säga att det tog till och med mig på sängen. Men det har ju varit tyst sen Andreas Granqvist fyllde i år igår. Men det var tyst sen, sen i dagar på efter Island där. Men herregud, ja.
Alltså vi pratade om att Marcus Bergs självmål i den allsvenska var liksom en dålig film. Det här är fan ändå.
Det här är värre, ja.
Men för att vara lite seriös då, Olof, och inte bara liksom... Vad gör det med dig att... För att det är inte liksom... Pelle Karlsson och två random tränare från Holland. Alltså det är ändå tre klubblegendarer som på något sätt, ja, men igen i ditt kära Helsingborg liksom får lämna lite grann med svansen mellan benen. Vad gör ändå mer rent känslomässigt att, ja, men tre så stora profiler får göra det?
Alltså det gör jävligt ont om vi ska vara helt allvarliga, för att det är tre spelare var Mattias Lindström kanske är en av mina absoluta favoritspelare genom alla tider i HF. Och det är klart att så här, det har gått skit här liksom väldigt länge nu, men man har ändå liksom på något sätt närt ett hopp om att liksom kunna ha de här tre och att det ska kunna gå bra. För det är väl egentligen drömmen för alla klubbar, tänker jag, framförallt i Allsvenskan, liksom att ens egna klubblegendarer tar över det sportsliga och det går med succé. Men man får ju också vara liksom krass och liksom helt ärlig i bedömning. Alltså man måste ju lägga det åt sidan, alla de känslorna man har för de här, för att det sportsliga, vi har haft otrolig liksom rotation på spelare, vi har haft ingen tydlig idé om hur vi ska spela, som sagt nu 11 raka förluster i seriesammanhang. Det går ju liksom inte att fortsätta, hur mycket liksom hjärtat den hade velat eller hur mycket man själv än hade velat att det här skulle bli succé, så är det ju dags att bara inse den liksom verkligheten, och det har vi gjort. Och sen blir det också en liten del av mig tycker ändå att så här, efter de turerna som var i helgen, och jag kan säga att jag var liksom jävligt förbannad på stundvis över hur allting liksom hanterades, så tycker jag ändå att det är ändå, som du var inne på Svanen, det är ändå en seger för Södra Stå.
Ja, och dessutom och, så liksom, är det ju det är en situation som...
För medlemmarnas yttrande, liksom att de vill ha det så här, då blir det så.
Det är ju framförallt en situation som jag håller med dig också om, att så här, det är klart att det är en seger i sig, men det är ju också en situation som ju klubben inte kan rädda. Alltså, nej, har supportrarna väl bestämt sig för att skicka ut den banderollen mot en klubblegendar som har fått en gran inpräntad i gräsmattan och egna tifon, då har det ju gått så pass långt att man har nått en situation där det är vägs ände. Det finns ingen räddning. Vad ser du för vändning på det här då? För att jag menar, det man brukar göra, klubbar som går åt helvete sportsligt, det man brukar göra är ju att kasta in en klubblegendar som tränare för att liksom gjuta mod och samla supportrar och klubb och allt vad fan det är. Någon som redan har respekt på förhand så att startsträckan att vända det blir lite längre. Det har ni ju redan försökt nu. Ni sparkade Lennartsson och kastade in klubblegendarerna.
Jag tänkte
säga det också. Det finns inte så många kvar på den där listan. Så att vad vill du se?
Alltså om jag får tänka fritt nu, liksom nu går jag väldigt mycket på magkänslan här, men i klubben så finns det ju en Hans Eklund, den gamla Falkenberg-tärnan och den gamla HF-tärnan, och det finns ju en Stuart Baxter redan. Det kan ju såklart finnas en tanke om att om de inte hade den långsiktiga lösningen så kanske de tar in nu och går in här tillfälligt, att Hans Eklund går ner och tar liksom det träda med sig ansvaret, eller Stuart Baxter går ner, och sen så, eller att de liksom växelkör tillsammans både det sportsliga och träna ansvaret nu tills man, om man nu vill ha någon annan sportchef eller ny tränare liksom.
Stuart Baxter.
Nu ska jag säga att jag har inte läst kommunikationen här nu som skickades ut liksom, så att jag vill ju ha det sagt här.
Ja, men ganska kortfattad och tydlig är det i alla fall att döma från det Twitterinlägg som Helsingborg skickade ut. Så det var ganska rakt att Granen, Santos, Lindström out med omedelbar verkan. Ser du något ljus? Alltså, eller är du på riktigt så här, vi kan åka ur Superettan också?
Efter de här senaste åren, sen 2016, så är det väl svårt att sitta här och säga att man inte skulle kunna åka ut Superettan, för det är klart att det är möjligt. Men å andra sidan, tre raka torsk, nu kommer en förändring. En del av mig måste ju också vilja och våga tro på den där förändringen. Att så här, ledande supportergrupper och stora delar ville ha Granen out, och nu är han out. Och Mattias Lindström och Alvar Santos får också lämna. Då får man ju, ja, en del av mig får ändå hoppas och tro på att det kommer en förändring nu som kan göra att vi liksom kan spela lite safe resten av säsongen förhoppningsvis.
En fråga där. Ville man från supportroll att träna också skulle lämna, eller var det, bandrollen riktade sig mot Grani, men ville man att hela gänget skulle dra, eller hur känns det?
Alltså jag tror att när jag liksom stoppar upp fingret i luften och känner efter lite, så tror jag att man ville även att Mattias Lindström och Alvar Santos, och där var det ju rena liksom, att man känner att de inte har kompetensen för för att leda det här. Det har inte funnits någon tydlighet i hur man spelar eller vad man... Jag har inte ens liksom sett här vad det finns för tanke bakom allting. Men jag tror att allting, för att svara på din fråga, så tror jag att allting liksom kokade ner till någon form av liksom sportsligt misslyckande liksom, på det stora hela. Men jag tror i förlängningen så tror jag ändå man hade en tanke om att både Mattias och Alvaro skulle få lämna. Det är i alla fall min egen tanke, som ska jag inte tala för alla. Men det är väl lite den känslan jag har fått, att även tålamodet med Mattias och Alvaro är liksom slut.
Hur är förtroendet för styrelsen? För det är deras uppgift nu att tillsätta en ny sportchef, och sportchef i sin tur som ska tillsätta ny chefstränare, eller om det blir en duo. Jag menar, alla vill ha en långsiktighet i klubbarna, men hur mycket litar man på att styrelsen hittar rätt personer att leda Helsingborg framåt?
Alltså jag kan ju bara prata för mig själv personligen, men det har ju blivit ny ordförande här nu, kommer troligtvis tillsätta här, eller har tillsatt, och då tänker jag att så här, man får helt enkelt lita på det här, för att byta ut styrelsen också känns lite väl aggressivt här kanske, men samtidigt, jag menar, det är stora delar av den här styrelsen och stora delar av den här sportsliga ledaren som har varit med och gjort att vi hamnat där vi är nu. Så att det är klart att det där finns ett förtroende som måste byggas upp igen på sikt. Och bygga upp det förtroendet gör man ju genom, som du säger, långsiktighet, bra åtgärder och få klubben liksom på rätt kör igen.
I nästa omgång väntar Brage borta. Hur pass viktigt skulle du säga att det är att ni inte hamnar i en sits som till exempel då IFK Göteborg är i just nu, där klubben går ganska länge med, ja men utan tränare egentligen?
Stare är ledig nu ju.
Stare är ledig? Eller ja, ledig. Han är i kontrakt med Discovery. Får förhandla med.
Det hade varit otroligt hårt att få plocka in Stare. Men,
Vet ni vem ni såklart ska ta?
Jugga.
Vad sa du?
Jugga
är väl på payroll fortfarande. Det är väl bara kalla in.
Ja, det är bara hugga in.
Det är en riktig italiensk övning ju. Alltså,
tillbaka.
Spara lite cash också.
Ja, är det någon som är bra på italienska övningar? Spontant känns det väl som att det är HF, om man får vara sån.
Exakt.
Nu tappar jag bort frågan. Jag tror att det är väldigt viktigt att komma upp på hästen och ta liksom snabba beslut, för att all respekt för IFK Göteborgs situation, men vi ligger liksom näst sist i Superettan. Ett liksom genomklappning här, så är det Division 1 och Torns IF borta som gäller. Så att nej, jag tror att det är väldigt viktigt att komma på plats. Och med det sagt så får man väl hoppas att det finns, har funnits en tanke nu här sen liksom lördagen och en längre tid, kanske att det finns någon liksom kandidat eller kandidater till att ta över. Sen vilka dessa är, det kan jag inte tänka på liksom nu. Men jag tänker att så här, med tanke på att man vet att det har skakat ett tag under både Granens fötter och Mattias och Alvars fötter, så tänker jag att så här, det är väl också en del i det här förtroendebyggandet som vi var inne på, att så här, om vi ska få upp förtroendet igen, så ska det väl finnas liksom en ganska snabb sportslig lösning på plats, för att då visar det sig att man har haft en långsiktig plan helt enkelt.
Du är ju dyster nu, Olof, vilket är rimligt i det här läget. Men jag tänker att man kan muntra upp det med att på fredag har vi AV. Du får ju såklart inte vara med eftersom ni spelar Superettan, men vi kan ringa in dig.
Ja, shit, tack. Jag
kan få vara med på AV på ett litet hörn, men stå på någon FaceTime.
Tia på
AV, digital.
Digital AV.
Sitta hemma och dricka själv, det känns som att det är bäst medicin för mig nu.
Det är precis vad du behöver en fredag inför Brage borta. Sitta hemma ensam och hitta in i någon arbåge.
Ensam kröket ändå.
Men sen måste jag ju liksom bara säga att mitt i all den här misären så är det ju ändå en eloge till liksom supportergrupperingarna och som lyckas få igenom den här förändringen. Trots allt, det får man ändå ta med sig liksom som ett glädjande ämne att och det visar ju också när klubben försöker ta strid med supporterna, så slutar det oftast på det här sättet liksom.
Ja, och hela Sverige har ju er rygg i att klubben ska inte hålla på med några jävla flaggförbud och sån skit. Alltså där, nej, står vi alla exakt bakom HF.
Ja, definitivt. Exakt. En stark seger får vi lov att säga. Du, Möller, kämpa.
Det ska jag göra. Jag har ju gått för några klippkort på Skans Ullstumbron till att vara ständig medlem. Så att, vi hörs helt enkelt.
Det gör vi.
Lilla klicken. Alltså,
men det var roligt snabba. Att vi snackade innan om att så här, fan, vi klickar här efter 5 minuter som ett skämt. Men det var för mörkt. Man hade inte
nej,
alltså,
nej, det hade
ont
man
i magen man fick.
Det hade man
alltså.
Inte
ja, han brukar vara lite soligt butter, men nu var han liksom ondskefull.
Alltså, vilket alltså, man får ändå perspektiv på... Så här, jag är allergisk mot när man ska jämföra misärer mellan klubbar. Att så här, och vissa som verkligen är dåliga ska säga, vem fan är du och gnälla? Ni ligger femma. Alltså typ sådär. Det, alla får ha sin egen misär, men man fick ändå lite perspektiv att det kunde varit värre.
Elva raka torsk.
När händer det sista man sparkar både tränare och sportchef? Det känns som det är rätt dramatiskt. Vem styr skeppet liksom?
Det är väl han klubb, det är Joel Sandborg heter han, va? Klubbdirektör. Eller?
Kör solo race.
Ja, alltså, det är väl det.
Har vi sett i andra klubbar senare i och för sig.
Nej, men det är fan otroligt. Alltså.
Valt lite perspektiv eller? Lite lättare
ja,
nu?
Absolut.
Det där finns de som har det värre. Det finns det definitivt. Olof Mellö har det nästan alltid värst också. Det är det man vet.
Ja, men förra säsongen var det ändå så att Martinsson hade liksom lite sämre hela tiden. Men nu har ju Martinsson det ganska bra. Ja, medan Möller mår sämre än någonsin.
Men vad har vi för lediga tränare? Alltså löser de Stuart Baxter på linjen så är det, då får de ju en bättre tränare än vad de har haft på väldigt länge. Men vad har vi annars? Alltså Norling, det känns inte som att han ska till Helsingborg nu. Även om
säg
det är så här,
inte det.
Alltså. Nej, alltså, jag kan tänka det. Mig att det är ändå ett uppdrag som lockar lite grann. Alltså ja. Det är en bra arena. Det är liksom en tidigare anrik klubb. Alltså, ja. Bygger man upp någonting där så finns det någonting.
Absolut.
Men fan att ta i det just nu.
Jag såg att några Göteborgs supportrar försökte jobba Potter till Göteborg nu. Känner man den blir svår att landa.
Kämpa. Han kommer nog säga upp sin Chelsea-lön och gå till IFK Göteborg. Känns han sugen på. Vad gör Nanne idag?
Nej, han är pensionär, tror jag.
Jo, men det kan man väl, det är väl beslut man kan revidera.
Väl, jag tror expert inte. På Radiosporten
just
en stund.
Just det. Axén, är han helt utloggad? Är han för liksom happy med sitt...
Jag tror att han är för medveten om riskerna med Helsingborg i Spillers. Ja, men så här, helt ärligt, Rickard Norling. Jag tror inte att det är... Jag säger inte att det är rätt... Men jag blir inte förvånad om det kommer ut i media att Helsingborg har hört sig för med Rickard.
Jag skulle inte bli så förvånad om man hoppar på det heller. Dels det ni säger med Henrik Klubb och support och allting. Men han vet väl också att han är lite halvbränd just nu i topplagen. Men att en bra session i ett annat lag skulle ge tillbaka.
Vilket han såklart skulle kunna göra.
Ja, men exakt. Alltså, skulle han göra en bra session i Helsingborg, då har han ju fortfarande sina gamla meriter som faktiskt lyfter upp honom ganska snabbt till att kunna få ett riktigt bra jobb igen, tror jag.
Tar han med sig Pense som ass, eller?
Det gör han ju.
Ja, det gör han.
100%. Ja. De är en duo nu.
Sen problemet för Helsingborg är väl just när vi snackar i klubblänge dag. De har Henke Larsson med den historiken. och sen Anna, på andra temat då, vilka ledare tränare finns. Där har du Jürgen Lennartsson som de också har sparkat.
Ja.
Så att, det är tufft. De har bränt sina broar.
Det får man verkligen lov att säga. Jag sitter och funderar på om det finns något mer. Alltså, Stare. Men så här, Helsingborg
Stare
är...
skulle inte ta Helsingborg nu, va?
Nej, jag tror Stare vill chilla lite först. Han vill ju göra det Norling har gjort, kanske. Att köra lite media och tänka på något annat att ta. Men jag tror absolut, fast så här, Norling är ju heller inte jätteintresserad av att ta, alltså, all respekt till mindre klubbar. Men skulle en klubb som typ Mjällby bli ledig, Norling känner ju så här, den här verkligheten är lite för liten för mig. Jag tror han är mer sugen på Helsingborg som ändå har den tyngden Helsingborgs IF har. Än vad, trots att det är skillnad på Allsvenskan och Superettan. Han har ju dessutom gjort det förr. Han har ju historik att göra bra resultat i Superettan. Han har ju gjort det med fler lag. Så att både Assyriska och AIK Giffarna och sådär. Så den är nog inte helt dum. Favorit då på Norling?
Ja, kanske.
Fan vad roligt med honom tillbaka.
Det hade faktiskt varit kul.
Liksom, i en superrättad kontext också. Det hade varit väldigt roligt att följa
lagom nivå att följa Rickard Norlings återkomst på. Undrar om det blir liksom dödgräva boll eller om det blir Atalanta.
Alltså, tar han ett lag som ligger i botten av superrättan, då är det 100% Atalanta. Han går inte dit och då jävlar ska det projektas. Alltså.
Nu ska det byggas på sikt. Ja, det han inte fick tillåtelse att göra i Peking.
Ja, eller Gnaget liksom.
Ja,
nu ska han äntligen få chansen att liksom bygga sitt Atalanta av Olof Möller Helsingborg.
På tal om gamla klubblegendarer i, inte just Helsingborgs IF, men så här fotbollslegendarer i en svensk kontext som har det kämpigt. Olof Mellberg, 05, Elfsborg borta. Det är redan nu väl tack och godnatt för BP.
Det börjar nu också direkt bli det här. Alltså, man kan såklart kombinera jobb, men det är ju konstigt efter en 0-5-förlust att åka iväg och kommentera två matcher dagarna efter. Alltså, hade jag varit BP-sporter,
det är en märklig situation, ja.
Alltså, hade det varit min klubb så hade jag nog varit ganska så, hörru, gå till träningen med dig nu. för att vi förlorade med 5-0 och vi har tre raka torsk här. Så att det är en konstig situation, måste man ju säga.
Men väntad islossning för Elfsborg väl? Alltså att de skulle stå för den här insatsen när det kommer den här typen av motstånd. Lika väntat som att de skulle vara väldigt svaga mot Häcken typ.
Ja, absolut. Även om så här, vi såg hända att BP gör en bra prestation mot Malmö omgången innan och stå upp och ändå spelmässigt vara bra. Sen så väger de för lätt i avgörande lägen och är för dåliga på vissa väldigt utsatta positioner. Men 5-0 är ändå 5-0 mot ett allsvenskt lag. Alltså det får man ändå konstatera.
Ja, men har Elfsborg dagen offensivt så kan göra de ju såna här matcher.
Ja, ja, absolut.
Jag tänkte fan att man ser det lite nu. Alltså Elfsborgs kommande, att de har Degen, sen Mjällby, sen Halmstad, sen Sirius och sen Värnamo. Alltså det är inte alls
läge att sitta på Elfsborgs gubbar i fantasy.
Ja, men också ett ganska fint läge för Elfsborg att faktiskt ha ett ganska bra topp 3-häng in i sommaren. Och då, alltså så pass grundsvag som vi alltid pratar om i allsvenskan, att ha, alltså får du träff så kommer du kunna komma topp 3 om du är ett lag som Elfsborg. Jag menar, nu har de ju faktiskt trots en dålig start ett ganska bra läge att ha ett bra läge in i sommaren.
Mm. Ett annat resultat som stack ut och var desto mer oväntat var ju Kalmars 3-1 borta mot Häcken. Vad drar vi för växlar utav det?
Jag tror, jag har inte sett den matchen, men jag, redan efter Bayern mötte Häcken så konstruerade jag. Så det är ju typiskt att vi liksom lyckas få Häckens spelare skadade. Och de hade ju redan ett antal spelare på skadelistan. Nu för sig är väl det bra att inte Häcken sticker iväg från konkurrenterna. Men det, känslan är väl att det kanske är ett par skador för mycket där i Häcken nu.
Ja, och lite hybris väl att börja. Alltså, de har kastat in en ung spelare som man knappt visste vad han hette. Och så nu ska nästa 17-åring in.
Men vad ska
in,
de göra då? De har 10 på skadelistan.
Jo, så är det definitivt. Men du kan ju mönstra om en formation istället för att spela med bara juniorer nästan. Mm. Till slut så kommer det en effekt också av att det är... Du är talangfull och det är lätt att vara 17 år i ett lag där det är Simon Gustafsson, Samuel Gustafsson, Rygård och du kan vara den enda talangen. När det helt plötsligt är talangerna som ska bära det och lite för många utav det. Vi kommer komma tillbaka till det gällande derbyt kanske, men då kommer du ju till slut en bakfylla.
Det kändes som att det är lätt att vara efterklok liksom, men när man, alltså jag satt och kollade på den här matchen när man ser ganska snabbt att så här, det här försvaret och mittfältet med skadorna borta, Hammar och Gustafsson och så vidare, att det går att såra ganska rejält och Kalmar upptäcker ju det ganska tidigt i matchen också. Och sen känner man ju att så här, vad fan, de är ju sårbara. Det är ju bara ingen som har märkt det på ett tag nu liksom. Och sen så ska man ju säga också att de har ju två straffar. Så man tänker flera gånger att det här vänder de ju och vinner. Mm. Men det är ju superstarkt av Kalmar att hålla ut. Och genuint prestationsmässigt i matcherna så man får ju bara pudla på Kalmar. Alltså de ser jättebra ut tycker jag.
Jag tänkte komma till just det. Vi inledde med Häcken med tanke på att de är regerande mästare. Men alltså Kalmar har... liksom en bra match borta mot Malmö, torska på en straff som är ganska hårt dömd.
Carl Gustafsson är ju, alltså när man glömmer ibland hur jävla bra han är, alltså när man pratar om Häckens mittfält och alla de här bra mittfälterna som är sexiga i serien och allt vad det är. Alltså Carl Gustafsson är fan verkligen en av seriens bästa mittfältare, alltså vilken match han gör.
Måste ju lämna i sommar nu alltså.
Ja, och har väl varit tydlig med att inom Sverige går jag inte.
Nej,
för det var ju snack om Malmö och det är Rydströms gubbe och de har pengar och lite allt samma det. Men jag menar, städar av Blåvitt enkelt hemma med 2-0 och så nu åker till Hisingen och gör det som väldigt få lag gör, nämligen att ta 3 poäng där.
Ja, otroligt imponerande. Och har nu, på tal om spelschema, Halmstad hemma, Varberg borta, Sirius hemma.
Mm.
Alltså Kalmar kommer vara topp 4 när vi går på sommaruppehåll, säger jag. Med den poängskörden här och nu... Mm. Och med det schemat. Alltså de tar de 9 pinnar där, vilket är rimligt.
De har ju också inte fått igång... Liksom,
7 kommer räcka också.
Ja.
Alltså de har inte riktigt fått igång Rajovic i hummet där uppe heller. Alltså det som jag säger på alla de här matcherna, att de har spelat väldigt bra, men det känns ju som att de har ett sparkapital där, att när de kommer igång har de också bra anfallare liksom. Så att jag tycker Skrabb har varit väldigt bra i anfallet än så länge.
Ja, och därför viktigt att Rajovic, även om det är 3-1 målet, det betyder inte jättemycket för resultatet egentligen, så är det viktigt att han får göra mål. För det var en jävla hype om honom kring kuppen där han gjorde mål i varje match typ. Och sen så går han 2 raka mållösa, gör också ett par märkliga insatser där han bränner och håller på. Viktigt för honom och för Kalmar att det just är han som får göra 3-1 målet ju.
Och speciellt att ha alltså 2 spelare som man ser kommer bli bra ihop, men inte är. Alltså det är ju ett ganska stort sparkapital, för det är 2 ganska bra spelare, tror jag. Rajovic, det var väl Gusten Dahlin som hade kollat upp i Tutu Balutu, att han har snittat mer än 1 mål per match i hela sin karriär, typ.
Mm.
Sen har det ju varit på lägre nivå såklart. Och Himmet vet vi att det finns ju någon slags klass i honom. Han
är, nej, det finns i alla fall en allsvensk grundkvalitet. Ja, men, det är inget frågetecken om vad det är för spelare och vilken nivå han håller. Han håller allsvensk nivå om han är hel och ren. Liksom.
Ja, så att vi alla, vår podd och alla andra poddar och alla experter får ju pudla lite på hur hårt vi såg det i Kalmar. Sen tror jag fortfarande inte att de kommer springa hem en fjärde plats i år igen.
Det men... var ju också raljanta såglingar, ska jag säga. Även om det var viss, liksom, vi började ju snacka om Kalmar och åka ur. Det var väl egentligen ingen som trodde på det, men det var mest kul att nu har Rydström och Oliver Berg dragit. Nu sjunker hela jävla skeppet. Sen såg man ju i kuppen att okej, de kan fortfarande spela boll.
Framförallt så behöll de ju alla andra utöver dem. Alltså, det var ju det lite där raljanta tonen handlade om, att nu drar väl Carl Gustafsson och Romari ligger dojerna på hyllan och Netabay, alltså där alla skulle dra, det var ju, men det gjorde de inte.
Så att,
jag är imponerad av Kalmar och Henrik Jensen, får man säga.
Både vi och Kalmar
som vi väl har i veckan, tror jag.
Vad sa du nu?
Ska vi inte ha Henrik Jensen den här veckan?
Hoppas jag.
Tror jag.
Hoppas
jag tror att han är bokad.
Men både vi och Kalmar är 25 poäng ifrån säsongens mål. Nytt kontrakt.
Ska du börja med den redan? Orent.
Kalmar, men jag menar Kalmar kör ju på den. Har jag sett Kalmar
rimligt att ni kör med den.
De kommer vi fyra och vi är 12.
Jo, men de är tyst nu bara, tappar. Hörrni, det är allsvensk fotboll som spelas ikväll också. Det är ett klassikermöte på Gamla Ullevi där IFK Göteborg tar emot Malmö FF. Den allsvenska logiken säger väl att IFK Göteborg vinner den här matchen, men allting talar ju annars för Malmö FF med tanke på hur den här helgen har varit för dem när de har hållit på och firat Ponnes hemkomst. Ja, men varenda sekund de har kunnat. Ni ser de här matcherna med ert C-more-abonnemang. Det är ju sändningar från Discovery Plus, men med C-more-abonnemanget så kan man ju se både allsvenskan och också då Helsingborgs IF kräftgång i Superettan. Alldeles underbart är det. Så att jag rekommenderar alla att gå in och skaffa ett C-more-abonnemang pronto om man inte redan har gjort det.
Dessutom Totosvenskan sponsrade av MQ. MQ som nu kommit ut med Blex vårkollektion, och där finns det massa sportigt dressade plagg i avslappnad linnekvalitet som håller dig välklädd ända fram till sensommaren. Upptäck de här plaggen och möt våren med sol. Vi har dessutom en egen kod, Toto20, ger dig 20% på MQs egna varumärke, däribland till exempel Bleck som är en personlig favorit för mig. Så att gå in och kika på mq.se och hitta lite schyssta vår- och sommarkläder.
Kalle, du sitter och nickar.
Ja, jag håller med. Ah, det är stiligt, vad fan. Jag har sett, ni har väl själva sett bilderna på Spången och Thomas. Alltså ni ser 5+ ut.
Skrivit ut och ramat in. Får jag medans vi ringer vår nästa gäst säga också att igår släpptes ju ett jävla superavsnitt av söndagsintervjun där Josip och Freddy åker ut och träffar Henrik Berggren, Djurgårdens vd. Jag lyssnade på det igår och tyckte det var riktigt bra. Och han är ju väldigt mycket Djurgården också när han hävdar att det inte fanns inga bajare på Söder under hans uppväxt och allt det här. Så att, det kan man gå in och lyssna på om man vill höra en som också är väldigt vältalig och vettig annars. Men det var en väldigt djurgårdig åsikt.
Ja, det är ju rätt så provokativ, får vi lov att säga. Gör det någonting mer i de där pikan om att Södermalm var Djurgårdsland?
Nej, inte alls. Det säger väl mer om Djurgården att är man överallt så är man ingenstans.
Mic drop. Vi ska ringa Alexander Johansson. Det är en herre som mår ganska bra för tillfället. Det är Mjällby som är i cupfinal. Han gör mål igen. Mjällby hakar på i toppen. Ser alltså, bra ut.
Lowkey, en av allsvenskans topp 5 hetaste spelare ju.
Det får man verkligen lov att säga. Vi ska försöka få igång video här också med Alexander Johansson som vi har med oss. Där ser vi det också. Hur är läget?
Det är bra.
Det är toppen med mig och lite sämre med andra i studion och sådär. Det är högt och lågt med andra ord. Men i Mjällbyland gissar jag att det är alldeles utmärkt efter en ny seger nu mot Degerfors.
Ja, precis. Jo, det är toppen. Det är toppen. Det är väldigt bra väder ute idag också. Så det är inget att klaga på.
Du, berätta om matchen för alla som inte såg den. Det var Degerfors som kom på besök. Det var 2 stabila noll när 90 minuter var spelade. Hur såg det ut?
Jag tyckte att det kändes stabilt. Vi har ganska bra kontroll på matchen tycker jag. Speciellt vår högersida är otroligt bra första halvlek. Vi får dem där vi vill i pressen och så. Jag tycker att vi har kontroll på matchen genom en 2-0-vinst. En bra 2-0-vinst.
4 matcher, 4 mål i kuppen. 3 matcher, 2 mål i allsvenskan. Den här inledningen måste ju vara bättre än du kunde drömma om nästan, va?
Ja, det är jäkligt kul. Det tycker jag. Jag är nöjd över att komma till Mjällby. Jag hoppas att Hasse är hyfsat nöjd med mig också.
Det gissar jag att han är. Hur nöjd är du själv med den här giffen som kommer varje gång du gör mål?
Den är jag väldigt nöjd med. Nej, jag har fått lite skit i laget. det var inte jag som har bestämt detta, det kan jag säga. Det vill jag liksom säga det första. Liksom, att det är inte jag som har sagt att det är så här jag vill ha det. Men man får bjuda lite på sig själv också, tänker jag.
Är det så att i nästa match, om ni, vilka har ni nästa? Ni har BP borta. Står det 2-0 och det kommer en straff. Är det så att du kanske ger bort den då om det är 92 minuter för att slippa giffen? Eller hur tänker du där?
Ja, det är inte omöjligt faktiskt. Det känns som att det blir med den giffen så blir det väl lite mobbning på köpet. Det känns ju som det. Men det, nej, men det är kul. Jag får bara göra någon ny liksom, så, som inte gör om han ser helt dum ut.
Men du, ni har jobbat lite low-key under vintern, har varit känslan. Det har varit smarta värvningar där det har pratats väldigt mycket mer om liksom presentationsvideo än den faktiska spelarkvaliteten. Ni är framme i en cupfinal nu. Ni har två raka nollor, två raka vinster. Ni hakar på i toppen. Känner ni liksom underskattar att ni slår lite grann underläge i matcherna?
Ja, men det är det Mjällby ska göra, tror jag. Alltså, vi kommer ju aldrig vara favoriter mot Hammarby och AIK, Malmö och alla de här lagen. Liksom, utan vi kommer ju slå underläge i 80% av matcherna. Det är det vi ska göra, tänker jag. Sen så är vi är ett jäkligt bra lag och det vet ju, vi vet ju om det. Så det är bara bra att folk tror att vi är kassa.
Har ni satt upp någon målsättning, alltså placeringsmässigt i tabellen, eller pratar man inte om sånt?
Nej, jag vet inte. Jag var inte med på det mötet i alla fall i så fall. Men jag vet inte, ifall spelarrådet kanske har satt upp någonting. Men nej, jag var inte med på det mötet.
Du var spelare
in. Jag har inte hört någonting.
Nej, exakt. Det var GIF-inspelning då. För
ja, så exakt.
Det var
bara
spelarrådet som skötte det där. Men du, vad är skillnaderna då? Du har ändå bytt från en klubb som har varit i de lägre regionerna av serien till en klubb som tippas vara i de lägre regionerna av serien. Vad gick genom tankarna när du valde det klubbytet?
Nej, men jag hade väl, alltså jag pratade med 2-3 olika klubbar och sen så var det väl någon utländsk klubb med i samtalet också, men jag kände väl att Mjällby var den klubben som passade mig bäst, tror jag, rent liksom spelmässigt och ja, allt vad det innebär. Det kändes väldigt familjärt och jag hade bra samtal både med Hasse och Anders innan, så jag, nej, jag vet inte, det kändes bara som handen i handsken liksom, så det är nej, jag är nöjd. Jag hoppas styrelsen och alltihopa i Mjällby är nöjda med mig också.
Vad skulle du säga är, eller är det någonting som har liksom överraskat dig i klubbytet?
Jag tycker det är lite mer proffsigt än vad jag trodde att det skulle vara. Jag har sagt innan också att i Varberg så tränade vi eftermiddag och vi hade lunch dagen innan match. Och det var det vi hade. Här är det ju frukost och lunch varje dag. Det är ju som att man kommer till Barcelona.
Känslan är att Mjällby också gärna vill spela på att det inte egentligen är så proffsigt. Man vill vara lite så här, nej men vi kör på och man hade säkert velat måla ut att alla spelare har deltidsjobb. Det är en del av imagen lite grann.
Ja, men det tror jag och det är det jag menar. Det är därför jag tror det är ganska bra att folk underskattar oss. Och som du säger, folk tror liksom att vi sticker, vi jobbar som målare på förmiddagen och så kommer vi att träna på eftermiddagen och så åker vi hem och jag vet inte. Natta barnen. Men vi vet ju om att vi är bra och vi gnuggar varje dag ut och in, eller dag ut och dag in liksom på saker vi vill bli bättre på. Och som ska, vi ska hitta lite mönster i vårt spel och alltihopa. Och det är motståndare underskattar oss samt som vi vet att vi har en bra nivå i oss. Och det är klart att det är en bra kombination.
Hur imponerad har du varit av ungtupparna i laget? För att senast det var landslagssamling så såg vi att fan halva U21 landslaget startelva bestod av Mjällby-spelare. Och nu har ni en som är klar för en utlandsflytt här till sommaren. Men jag gissar att det kommer vara fler klubbar som är där och försöker roffa åt er med Lillbagan och gänget. Vad har du att säga om dem?
Nej, men de är otroligt... De är otroligt bra, tycker jag, allihopa. Otto håller en jäkligt hög nivå. Tycker jag, han är väldigt småtrixig på träningarna. Man måste alltid rycka ner honom för att kunna ta bollen. Han är inte så stor, liksom, men han är otroligt kvicka fötter. Så då kan han få en stämpling eller få så att man tar bollen någon gång. Och Noah, speciellt när han kom tillbaka från januariturnén, det var otroligt bra. Alltså, då kände jag att jag undrar vad fan jag sysslar med under vintern, för han höll 5 nivåer högre än vad jag gjorde. Alltså någonsin kommer göra, känns som. Så nej, vi har några ungtuppar som du säger i laget som är otroligt duktiga. Bara hoppas att de fortsätter utvecklas så kan det gå så jäkligt bra för dem.
Du, en grej som man brukar säga kring lag där det händer en hel del runt vinterfönstret eller från säsongen avslutas till den börjar igen. Mitt lag AIK är definitivt ett sånt lag där man pratar om att nej, men det är mycket nya spelare och det tar lite tid innan saker och ting sitter och vi måste ha tålamod. Tittar man på det Mjällby som du kom till och är en av många nya, så kollar man startelvan så är det ju faktiskt en hel del jävla nya namn jämfört med förra säsongen. Ni behöver inte ursäkten att nej, men det är mycket nytt och sådär. Ni är redan framme i en cupfinal och ni har två raka segrar och är med i toppen av allsvenskan, obesegrad efter tre matcher. Vad är det som har gjort att ni har fått ihop det så pass snabbt?
Jag vet inte. För det första så kanske AIK har lite andra krav på sen vad vi har utifrån sett. Sen så är inte jag världens bästa på taktik och sånt som skit, tänkte jag säga. Att AIK vill säkert spela på något sätt som gör att de kanske, det tar lite längre tid för dem att få ihop det, medan vi kan ändra lite, tycker jag. Att vi kan vara lite cyniska när vi behöver vara det. Vi är liksom inte rädda att slå fyra långbollar av dem. Det är så att vi kommer att komma till bra lägen. Visst, det kanske inte är världens sexigaste, men vi gör det som krävs för att få tre poäng. Sen ifall det betyder att vi ska slå långbollar i 95 minuter, så får det vara så. Vi ska vara att vi ligger lågt 95 minuter, så får det vara så. Så det är kanske lite annan kravbild där, så sett. Men så länge vi tar tre poäng så skiter jag fullständigt hur det ser ut.
Prestigelöshet, med andra ord. Det har varit nyckeln.
Ja, men lite så. Sen så är det ju också att vi har väl killar, alltså Tom och Colin spelar ju tillsammans i Lilleström, som kände ju varandra lite sedan innan. Sen så har vi ju gubbar som är otroligt löpstarka, och liksom så bara man löper, så man kan alltid ha en dålig dag med boll och alltihopa, men så fort man löper så blir man ju jobbig oavsett om man spelar i division 3 eller i allsvenskan. Om man möter en kille som springer 13 km på en match, då är det bara irriterande och jobbigt och man stör sig på dem. Och det är det vi ska vara.
Kan du ibland kolla på lagen som så här, AIK eller Göteborg eller Norrköping eller vad det nu är, där man pratar om processer och tar tid, och bara, varför kastar ni inte bara ett långt inkast och vinner med 1-0? Alltså, kan man ha den känslan när du kollar på de andra, om man nu ska kalla dem större lagen liksom?
Nej, jag vet inte. Tydligen så kastar jag ju skitdåliga inkast, har jag läst på Twitter, hörde jag. Alltså det blev lite hets där. Men,
ja, du är ju halvväg inne på plan innan du släpper bollen, såklart.
Jag vet inte. Jag har fått stillbilder. Ena stillbilden står jag inne på plan, andra så står jag utanför plan, så jag vet inte.
Men, det är inte så noga det där med linjer.
Jag snackar lite. Ja, exakt. Det är så här. När de klipper, det ska väl passa den bilden eller den sidan man håller på, tänkte jag säga.
Exakt. Men,
nej, såklart. Alltså, om det är ett vapen man har, så då kan man ju använda det. Liksom. Tom är ju 2 meter lång och vi har några andra gubbar som är duktiga i luften också, så varför inte använda det?
Du, BP borta i nästa match. Jag har ju det givetvis, herregud, i mitt fantasylag. Är det kaptensbinden på, eller?
Jag spelar ju fantasy också, men jag vill ju aldrig sätta någon kaptensbindel på mig. Det känns som världens största jinx i om tiden. Då blir det ju att man drar baksidan på uppvärmningen och sån skit.
Men du har dig själv i laget, hoppas jag.
Ingen kommentar.
Det är klart att du har det. Det har ju alla. Du är ju mest vald på spelet, för helvete. Det är så jävla
lättläst.
Lättläst.
Valter vill in här också.
Ja, nej, jag hade bara en fråga var nyfiken på. Var bor spelarna som spelar i Mjällby? Det är lite svårt att placera.
Vi har några som bor i Sölvesborg. Jag vet inte hur många det är, men det är väl en 10 personer och sånt. Sen så har vi några som bor i Karlshamn. Och så har vi 3-4 stycken som bor i Kristianstad. Jag har flyttat till Kristianstad i fredags, 2-3 dagar sedan. Så det är full fart med flytt och sånt skit, men det är tur att man har en tjej som hjälper.
Men Lillbagan och ungtupparna, de bor väl fortfarande hemma, hoppas jag?
Ja, det tror jag. De är ju 12 år gamla.
Exakt, det är det jag menar. Alltså, någon i alla måtta får det vara.
Ja, exakt. Nej, för fan. Det är ju fortfarande så att de får tvätten vikt hemma och ligger på sängen och sånt.
Lillbagan brukar ibland sova över hemma hos Noah.
Det kan man tänka sig faktiskt.
Det är lite läskigt på en klump i magen.
Innan hemmamatcherna så är det sleepover. Jävla mysigt alltså.
Fan, hälsa Persson och Lillbagen så gott från mig. All kärlek från Kalle Nilsson.
Det ska jag göra.
Tack,
det ska
snälla.
Göra.
Härligt, du, tack för att du fick ringa. Kämpa på.
Ja, ha det gott, boys.
Ha det bra, man.
Vi har fått den stora äran att göra ytterligare ett jätteroligt samarbete med MQ. Och ni vet väl om att MQ är Sveriges största varumärkeskedja inom mode och erbjuder kvinnor och män noga utvalt mode sedan 1957. Har ni koll på det? Nu har vi fått möjligheten att göra utvalt av Toto. Vad är det för någonting då? Jo, vi har valt ut våra favoriter från vårens kollektion. Och den kollektionen, Agge, den kallas för Desert Sunset och här finns något för alla, det kan vi verkligen intyga.
Ja, men visst är det så, va, där ju såklart linne spelar en stor huvudroll även den här våren. Men om linne inte är din grej så kan man ju faktiskt ta det lite lugnt och välja någonting annat. Det finns en massa andra plagg, så behöver man ju inte alltid, Thomas, köra bara linne. Man kan ha en linneskjorta till ett par riktigt schyssta jeans.
Så är det, har du någon favorit från kollektionen?
Ja, jag har ju det. Jag är ju svag för Dante shirt, va? Mm. Jag har väl fyra olika färger nu, tror jag.
Fyra färger?
Ja, jajamän,
ja, men det är ju sådär härligt när man har en favorit. Mm. Och att man köper i flera olika färger. Sen så tycker jag också att den här kollektionen är väldigt tidlös. Alltså man investerar i den nu och då investerar man i en långsiktig garderob. Och så tycker jag MQ tänker kring många av sina kollektioner även bakåt i tiden. Men jag älskar Desert Sunset. Det är en otroligt härlig vår-sommarkollektion.
Så är det. Vi har ju också, Thomas, en kod, Toto20, som ger 20% rabatt på de egna varumärkena. Gäller mellan 22 april till den 5 maj. Så att det gäller att vara lite på tå här. Det är på de egna varumärkena för dam och här är det Bondelid, Bleck och så vidare. Ni kan det där vid det här laget. Vid ett köp över 500 spänn. Koden gäller online och i butik.
Så spring och köp era favoritjeans, en skön linneskjorta, ett par fina solglasögon. In på mq.se eller butik. Spana in våra favoriter.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar, plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ciao, Tom.
Hey.
Ciao.
Totosvenskan är sponsrade av MQ som är Sveriges största varumärkeskedja som erbjudit stil sedan 1957.
Vi går mot sommargubbar och det är underbart. Vissa ska på studentmottagningar, vissa ska på bröllop. I övrigt, Kalle Nilsson, så är det fester.
Det är fester.
Sommar.
Ja, men så är det. Och då vill jag ju se proper, fin och stilig ut. Och då går jag ju in på MQ och kollar lite om jag ska ha tailored, modern tailored eller regular fit. Alltså beroende, jag vet inte. Man måste in och testa.
Man får gå in och testa lite. Klart är att Blecks nya kollektion är uppdaterade kostymer i skönt stretchy ullmix. Och i deras nysläppta vårkollektion hittar man också sportigt dressade plagg i avslappnad linnekvalitet som håller Spångberg välklädd hela vägen till sensommaren, eller hur?
Jajamän, vi har dessutom en kod, Thomas. Rabattkod 20% gäller på MQs egna varumärken såsom Bondelid, Bleck, Dobber. Toto 20 anger man, när man handlar så får man 20% rabatt på de varumärkena.
Och det gäller fram till den 26 april, så det gäller att passa på nu och uppdatera garderoben, Kalle.
Så är det, och jag noterar verkligen att det är 26, det är alltså dagen efter löning.
In på MQ, använd koden TOTO20 och fyll på sommarförrådet helt enkelt.
Pinpoint, Oxford eller Twill, med eller utan stretch. Variera stilen med skjortor i olika strukturer. Väl mellan regular och cutaway-krage. Matcha med slipsfluga, näsduk samt ett par stiliga machetknappar. Glöm inte bort sneakers-tvätten, vet jag att du gillar nu när det är vår August.
Ja, verkligen. Det är, finns i alla MQ-butiker. Där kan man lämna in sina kanske lite sådär vinterskitiga sneakers och få dem som nya. Så att, testa på det.
Glöm inte bort, koden är TOTO20, gäller till den 26 i fjärde. Stort tack till MQ som är med och sponsrar
TOTO Svenska.
Filmkväll hemma hos Noah Persson.
Totalt.
Ja, Noah Persson har också ett, alltså familjen har garanterat ett litet sån här, ett utehus.
Ja,
där de får hänga lite grann.
Exakt.
Får vara lite själva.
Projektor. Ja.
Det är verkligen sånt. Mamma, får jag sova hos Noah nu? Han ska ju flytta
han
till...
Han frågar ju inte pappa Storbagan, för då blir det nej.
Jag vill hinna vara innan han ska flytta till Quake, som Bagan uttalade.
Som i Sunes sommar. Quake, vad är det för land? Quake!
Ja, det är så jävla bra.
De
mår ju bra i Mjällby alltså. Ja, ja. Herregud, ja. Vad bra de mår. Och vad bra han är. Nu gjorde han ju mål på straff, vilket säger en del om hierarkisk ordning i den där. Han har kommit snabbt in i det, Alexander Johansson, men han fortsätter ju. Målfacitet är ju bra och skickade ut Bayern i kuppen. Så att det är en jävla värvning de har hittat där, low key, så som de värvar spelare.
Vi ska ju ner och käka sillamackor och kolla kuppfinal ju.
Just det.
Det ska bli underbart.
Ja, de är ruggigt effektiva mot Bayern, just de här diagonalbollarna de slog liksom hela tiden. Och alltså svårt att försvara sig mot. Och, nej, de har verkligen hittat någonting som är riktigt bra.
Jag tycker att han är inne på det gällande det taktiska. Att så här, och det som de var inne på, ja men så här, mot er, det var tydligt att så här ska vi såra Bayern. Det är som att alla elva bestämmer sig för att det här ska vi göra. Vi ska göra det lätt för oss och så gör vi det i 90 minuter. Mm. Som man är inne på också, att så här, krävs det långbollar i 95 minuter, då är det långbollar vi slår i 95 minuter för att vinna den här matchen. Det är inte jättemycket att så här, vi har en identitet som vi ska förhålla oss till, utan hårt jävla jobb, 2-3 enkla grejer och sen kör man på det.
Mm. Är de imponerande?
Ska vi bara innan ni går, jag vet att ni vill prata derby, men jag tänkte bara bjuda våra live-tittare på en liten gif.
Okej.
Eller?
Kör.
Det är Alexander Johanssons otroliga målgiffa, så den är verkligen...
Ja, den är...
Att han gick med på den.
Att han gick med på den. När han också vet att jag kommer nog göra ett par kassar den här säsongen. Fine om en mittback gör den där, som vet om att så här, jag kan bjuda på det den gången någon råkar skjuta en boll i huvudet på mig och den går in. Men att, alltså Adam Ståhls målgiff såg man ju. Det såg ut som en skyttekungs målgiff.
Ja.
Men han är ju liksom ytterback. Det var motsatt mod, det var bugg i huvudet där.
Det är en riktigt härlig sån gubbhumor med att det är så kul med solglasögon inomhus också. Alltså det är det roligaste. Jag hade solglasögon på mig på stjärnkvällen när IFK Norrköpings säsongsavslutande gala. Det var ju Tor-Arne Fredheims bästa skämt var ju låna dem och visa flagget. Hej, kolla på mig, jag har solglasögon. Alltså gubbar älskar sån skit. Alltså, det är ju Hasse Larsson som har beställt.
Ja, det är det definitivt. Statoil Glider också. Circle K heter det nu för tiden. Vill jag vara tydlig med. Hörrni, derby spelades, jag vet inte varför. Derby spelades igår. AIK mot Hammarby. Och jag gissar att du inför matchen, Walter, var oerhört segervis med tanke på AIKs veckor och också den 11 AIK skickade ut.
Ja, gud. Särskilt när man såg 11. När man såg 11 så kunde man inte förstå hur AIK skulle kunna göra mål i den här matchen.
Nej.
Det var ju liksom... Det var verkligen hängslen och livrem. Jag tycker Brännan säger efteråt, det visar väl att han förstår fotboll så otroligt mycket bättre än vad man själv gör. Just den här, det som det gav AIK att kunna vinna bollen högt och att det blir en del i anfallsspelet. Att vara liksom mer dominanta på mittplan. Men nej, det är klart, när man såg elvan så var man oerhört segerviss, även om jag inte var helt nöjd med Bayerns elva. Och det känns ju som tråkigt att Fänge missar matchen, det vill inte jag. Men alltså, det ska inte spela någon roll. Alltså, jag tycker på pappret så det är väl bara ytterbackarna i AIK som jag skulle röra in i Bayern. I övrigt så tycker jag vi är bättre på varje position. Det var så det kändes vart för innan.
Vilka förändringar, förutom Fänger då, som missade återigen, men vilka förändringar hade du gjort inför match ifall du hade varit i Martis skor?
Nej, alltså jag hade nog inte spelat med Majed. Jag hade nog fortsatt med Joel Nilsson för lite mer balans. Och sen hade jag nog fortsatt med Boa också istället för Rabi på topp. Så att alla de tre, och Mickelsen, ja, han hade väl säkert petat in om han är hel och frisk och sådär. Men med tanke på att alla de tre, de har aldrig spelat tillsammans, så kändes det liksom som lite mycket väl chansning för min smak i ett derby.
också lite valpigt väl?
Ja, absolut. Alltså, ja, precis. Och, precis. Det är alternativt är liksom eventuellt Djukanovic, men då är det samma problem att det är liksom Djukanovic och Majed på varsin katt. Det känns inte riktigt tungt nog i ett derby. Så att, jag gillade inte riktigt det. Sen följde ju inte alls väl ut naturligtvis, men tanken var ju att vi skulle vara tanken var att AIK skulle stå lågt, vilket man kunde förvänta sig, och då skulle vi ha liksom spelare som kan utmana en mot en. Men vi hade ju inte ett anfall. Så att,
vi bara ställa en kontrollfråga. Du har alltså hellre Dovin och Adjei än Kibben och Milosevic?
Dovin har absolut hellre. Ja, och Fenger och Kurtulus tar jag nog också hellre faktiskt.
Mm. Snabb reflektion här. Vi satt ju exakt samma gäng efter ett derby som Hammarby vann i kuppen för inte så länge sedan. Och då pratade vi om chocken i att valparna gick in och var mest derbyspelare och väldigt, väldigt bra den matchen och tog för sig och smällde och allt det där. Så det är också lätt att vara efterklok och säga att det är på grund av valparna, tycker jag. Men även om det känns som det nu, så var det ju en och en halv månad sedan vi satt här och sa att vad fan, valparna tog ju ett derby med storm. Liksom. Ja,
absolut.
Så att man ska inte glömma att den analysen hade man ju inför matchen med. Att de gjorde det väldigt, väldigt bra sist.
Jag tycker väl snarare, alltså så här, om man ska ta Bayern-perspektivet, är snarare, alltså Nahir Besara har inte varit så här blek, vad jag har sett, i alla fall sedan hans återkomst till Bayern. Tekje, dominant i kuppmatchen mot AIK. Helt iskall och bortplockad igår. Sadik också tuff match, så det är snarare även om
jag menar inte att de tre på topp, det är inte deras problem, utan det är mer alltså, i laguttagningen så tycker jag att det är lite väl riskfyllt att starta med tre helt nya spelare i derby. Jag hade nog fortsatt hellre med den elvan som spelade sist. Det var ju något liknande i vart fall.
Det var ju Bajare som började skrika på sparka Marti, avgå Marti efter matchen, såg jag på Twitter. Det måste väl vara galenskap eller?
Ja, jag tycker det är galenskap, men jag har förståelse att man känner de känslorna, men det tror jag inte är aktuellt, eller det förutsätter att det är uteslutet. Men det som oroar med den här matchen och med matchen mot Häcken är ju det obefintliga anfallsspelet. Det är ju det. Det är ju att förlora ett derby, det är ju inte därför de reaktionerna kommer, utan det handlar om hur det såg ut. För det var ju bland det värsta man någonsin sett, tror jag.
Vi konstaterade ju att senaste AIK stod för en sån här enkel derbyseger där man är dominanta från första till sista minut. Det är ju, vad sa vi, 2015?
Jag tror att det är 2015.
Bayern borta, 3-0, 3-0 där Ofori och Kepos och den ligan. Men det var ju också ett helt annat, alltså det var Bayern som mer eller mindre var färska upp i serien igen efter många år i Superettan. Det var ju på den nivån den här matchen.
Ja, verkligen. Det var fruktansvärt. Jag kan förstå inledningen där när AIK får en ribbträff efter någon minut, att man är skakiga. De första fem i AIK helt dominanta. Men sen tycker jag Bayern reder ut det ganska bra i 10 minuter. Och då tänker jag, okej, nu är vi igång igen. Nu kan Bayern börja rulla och trycka ner AIK. Men sen så tar jag AIK över igen. Och det fattar jag inte vad som hände där. För där kändes det som att vi fick kontroll på matchen igen. Men sen är ju, det är ju en total överkörning. Det är ju inget att säga om det. Så att Bayern inte har ett enda skott på mål. Jag tycker inte vi har ett enda anfall i hela matchen. Det är fullständigt obegripligt.
Vad känner du när du hör Walter lägga ut orden på det sättet?
Nej, jag håller med varandra mycket. Men också förvånad, för att jag kände ju precis som Walter att när älvarna kom och AIKs älva liksom bassoneras ut, så tänkte jag, vad i helvete är det här för någonting? Och hur ska vi, precis som Walter säger, göra mål?
Hela fotbollssverige såg den. Jag la ju också ut den älvan och var så här, vad är det som pågår där borta egentligen?
Ja, men exakt så kände man ju faktiskt. Samtidigt som jag kände lite så här, okej, fan, för att på pappret så är den ju liksom väldigt tillbakalutad och defensivt präglad. Och jag kände väl utifrån det att okej, fine, ta 0-0 och spring. Få en pinne. Vi har inte råd att förlora det här derbyt. Det är det viktiga kanske här och nu där AIK kommer ifrån. Men sen så visar ju Brännan en, tycker jag, enorm taktisk kunskap och enorm taktisk liksom, bredd i att han kan ställa ut den där förhållandevis orutinerade elvan och också på pappret defensivt balanserade elvan. Men spela en så pass ändå offensiv fotboll som man gör. Så att jag har varit kritisk mot Brännan efter matchen mot Norrköping. Jag vill passa på att hylla honom efter den här insatsen, för att jag tycker att det är en taktisk knockout, Brännström versus Cifuentes, som är.
Och det här var ju, det vart ju en liten snackis när AIK mötte Bayern i kuppen ju, där Brännan kanske gick ut lite väl hårt efter matchen och sa att, så här, att det är surt att vi förlorar när vi är väldigt mycket bättre än Hammarby. Där var ju AIK inte väldigt mycket bättre än Hammarby, men det var ändå ett AIK som, till skillnad från när AIK mötte Bayern de senaste kanske två åren, AIK haft svårt att låna bollen, AIK haft svårt att skapa tryck på Bayern. Vi såg ändå lite tendenser utav detta i kuppen, i alla fall efter Jimmy Durmas bytet när han kom in. Det var att AIK som mer och mer tog över och ändå styrde spelet och hade svårt att skapa chanser, men ändå liksom någonstans hade skapat ett bra tryck på Bayern. Det är två raka matcher nu där Brännström kanske känner att han har ett litet övertag på Marti.
Ja, ja, men så är det absolut. Sen tror jag, eller är övertygad om, Marti är ju extremt missnöjd med spelarna. Alltså, så arg som han var efteråt, han är ju liksom väldigt städad i sitt sätt att vara. Men så förbannad som han var på det ändå städade sätt han är, så arg har jag aldrig sett honom. Så att jag tror han, eller jag är övertygad om att han är otroligt missnöjd med spelarnas prestationer i den här matchen. Att de inte gör helt enkelt vad man kommit överens om.
Är det inte en grej för er som bajare? För att det här är ju att jag är en gubbjävel liksom. Men jag har ju alltid hatat liksom tiki-taka bollinnehavsfotboll för att jag tycker det är så tråkigt. Och om man inte vinner då så blir man så. Vi gör ju ingenting, vi bara handbollsspelar ju liksom. Vi har också haft perioder när vi har spelat så och man har följt andra lag som spelat så och sådär också. Men är inte det extra frustrerande att förlora matchen när man känner att så här, jo, vi har 55% bollinnehav, men det händer ju aldrig något liksom?
Jo, absolut. Det är det. Men som tur var, under Marti så har vi förlorat ganska få matcher. Det är ju det som varit liksom trygghet och stabiliteten i att vi har bollinnehav. Och visst, vi kanske inte skapar så mycket, men å andra sidan så har vi bollen som motståndare inte skapar så mycket. Förra året så förlorade vi väldigt få matcher. Nu har vi förlorat två väldigt fort här på tre omgångar. Och då blir ju frustrationen extra stark. Men jag tycker det är inte bara Marti det handlar om det här, utan det är även Jesper Jansson. Inför säsongen, så, eller redan förra sommaren, så var det helt uppenbart att Bayern skulle förlora båda ytterbackarna. I vart fall Jihas och med stor sannolik Sandberg, för att man förde diskussion om kontraktsförlängning och det var väl ganska klart att det inte skulle bli någonting. Så man har liksom haft, i vart fall sen förra sommaren, på att skaffa två bra ytterbackar som ska kunna ersätta dem. Och nu står vi här med Simon Strand som är liksom petad i Elfsborg. Som ska ha sina kvaliteter i defensiven, så jag tycker inte han riktigt passar in i Bayern. Och sen så är det Pina som är egentligen är mittback. Så det där får Jansson ta på sig att det är oerhört svagt sportchefsarbete. Även om man liksom har gått all in på Persson och försökt. Men man måste ju ha haft en backup där. För att jag tycker det, och det, ytterbacken är en så pass viktig position i vårt anfallsspel. Så att när det brister så fallerar hela anfallsspelet.
Jag tycker Simon Strands brister i passningsspelet lyser ju igenom fullständigt i det.
Ja, beslutsfattningen också. Han har någon för det, och det tyckte jag var liksom genomgående Bayerns insats igår, att i ganska många så här, inte avgörande skeden, men så här, skeden är AIK haft ordentligt med press, men ni spelar ur den första press och så spelar du upp på Majed några gånger och han tappar bollen helt oprovocerat. Så har ni några gånger när ni väl kommer upp på AIKs planhalva, det är någon gång när jag verkligen tänkte så här, herregud, vilken dåre. När han tar ett avslut från så här 30 meter upp. På, alltså, när jag var så här, nu har ni flyttat upp laget och etablerat något form att så här, kan börja rulla igång nu. Och han tar det beslutet. Mm. För att han på något sätt är, ja, men som han är. Han gör ju sånt. Det där får man ju med Simon Strand.
Ja. Och då är det extra provocerande. Han ska ha sin då styrka i defensiven. Och samtidigt är det han som liksom i Häcken-matchen till exempel bjuder på 2-0-målet tycker jag. Och så här. Så att, det där känns riktigt jävla oroande. Att det är så svagt på ytterbackarna. Och det har stor betydelse för vårt anfallsspel. Så att, det där måste man försöka lösa i sommar om det inte går att träna dem till och passa in i det här systemet väldigt, väldigt fort.
Ser du inte Joel Nilsson som ett alternativ att flytta ner dit?
Absolut. Och det är väl kanske där vi kommer landa också om det fortsätter på det här sättet. För att det är ju helt oacceptabelt att inte skapa en målchans. Det funkar ju inte. Det fattar ju alla. Så att någonting måste ske där på ytterbacken tycker jag.
Hörrni, vi ska ringa en av planens bästa spelare i detta derby, nämligen Robin Tihi som kom in och tog en position som AIK har saknat lite grann, som den där sexan på mitten, och som han gjorde det, August.
Ja, det är bland det värsta man har sett. Alltså, det är, och just att det är Robin Tihi, jag tror att jag pratar för alla AIK-are när jag säger att det är nog få människor i den där truppen som man unnar det så mycket. Det är en... nu känner jag inte honom privat, men vad man liksom har konsumerat och känt av som AIK-supporter, så är det en fantastisk person, ambassadör och en av våra egna, uppväxt i klubben, uppväxt i huvudstad tror jag och sådär. Så att det är så jäkla, jäkla roligt att se honom ta den här chansen, för det är också en, alltså, det är en mittback. Han är ju mittback verkligen, ja. Och få gå in i ett derby och spela på en ovan position och dessutom ställas mot kanske allsvenskans bästa spelare i Nahir Besara, raderar ut honom fullständigt och är som du säger Svanen, en av, ja, men en av planens bästa spelare.
Nu har vi med oss en av planens bästa spelare i det där derbyt i alla fall, Robin Tihi. Hur är läget idag?
Läget är bra idag faktiskt. Man mår bra idag.
Det förstår jag. Var det lätt att somna igår eller ligger man uppe och liksom spelar matchen i huvudet också?
Nej, eller alltså det är de här koffeintabletterna man tar innan som gör att det blir lite tufft. Så att, nej, men annars så var det inte så mycket tankar som flög runt. Man njöt bara egentligen.
Du, vi var många AIK-are men också som Marcus Tapper här som håller på IFK Norrköping. Många som var lite chockade över den AIK-11 som Brännan valde att kasta ut. Hur mycket har ni liksom tränat ihop det där laget inför det här derbyt?
Alltså, egentligen så ser man inte så mycket vilka som ska starta eller inte. Det är, vi tränar väl mest bara liksom, alltså hela truppen tillsammans. Det är väl mest dagen innan som man kanske kan tyda lite vilka som kanske ska vara i startelvan och vilka inte. Så jag menar, det är inte så att vi var så samspelta på något liksom, alltså bara att vi elva tillsammans, utan det är ju mest hela laget tillsammans.
Den där positionen som du kastas in på har du ju pratats om runt AIK en hel del. Hur många matcher har du tidigare gjort i karriären som defensiv mittfältare?
En, tror jag. Mot Brentford.
Okej, just det. Ja, precis. Då hoppade du in i den matchen. Du såg ut att trivas ganska bra där.
Jag försökte väl.
Vad är den största skillnaden med att spela på den positionen kontra mittback?
Det är att du har, alltså du måste hålla koll på allting bakom dig. Det är, alltså det blir som en helt ny dimension liksom, att du alltid måste scanna och liksom det blir, du har inte lika mycket yta som du har när du är mittback.
Fattar. Du, Brännan var inne i Discovery-studion efter matchen och pratade om att så här, efter Norrköping och Halmstad-matcherna att det var, man fokuserade inte jättemycket på fotboll utan man pratade mer med liksom, ja, men om det psykologiska kanske och försökte få folk att, i laget att må bra och hela den biten. Hur var veckan innan derbyt här efter Peking?
Nej, veckan innan tyckte jag var fantastisk. Eller alltså, inte var fantastisk, men det kändes som att vi hade bra med energi. Det kändes som att alla var liksom revanschsugna och det pratades mycket om att höja energin i laget och liksom pusha upp varandra, men det kändes som att det redan fanns där faktiskt.
Men Robin, för alla oss som följer AIK och inte minst via AIK Plus och ja, men så här, om man ser träningar och sånt också, så trots din unga ålder, du ändå fostrar den här klubben och kan den här klubben och vet att då och då med jämna mellanrum så blåser det upp till storm av olika anledningar. Man har ju sett dig ändå på något sätt sitta ganska lugn, i alla fall utåt sett, att du pratar ganska lugnt i omklädningsrummet och då har du inte ens fått spela. Hur har det varit för dig som ändå är fostrad i AIK med allt vad det innebär och hur mycket AIK betyder för dig att vara och verka i den här stormen där spelare som kanske inte har den bakgrunden som du har och kanske inte hanterar det här lika bra? Hur har det varit? Vad har du försökt bidra med när det kommer till sånt?
Nej, men jag har försökt bidra med ett lugn liksom och försöka få alltså liksom alla i laget att tänka på nästa match, tänka framåt liksom, för det är det ändå så vi kan påverka i slutet av dagen. Det är liksom nästa prestation. Och då handlar det om liksom att ja, men pusha allihopa så mycket det går när det väl gäller och inte liksom tänka tillbaka så här, skulle gjort det här. Så det är väl mest det. Sen så, alltså, det är klart att man har känt av stormen, det har man. Men samtidigt så har det inte varit så mycket liksom, ståhej i Karlberg. Utan det är mest svårt att vi tränar på lite mer fokus än vanligt. Och så kör man från det liksom.
Du, många som har fått beröm, både liksom, ni spelare i laget. Men det har också pratats väldigt mycket om hur Brännan taktiskt sett manövrerade ut en hyllad Marti i det här derbyt. Vad tryckte han på för nycklar inför att möta Bayern som ändå har ett mittfält som stora stunder har imponerat både förra säsongen men också inledningen utav denna?
Nej, men det var väl mest att vi skulle, alltså vi mötte ju dem tidigare i cupen och då tyckte jag själv i alla fall att vi ägde väl större delen av den matchen egentligen. Det var mest att vi inte fick in målen och det var tillfälligheter. Så det var egentligen att vi fortsätter på samma sak. Det var att försöka vända spelet så mycket som möjligt så att vi sprider ut dem. Och sen egentligen bara jobba och gnugga. För att istället för en konstgräsmatta så är det en gräsmatta nu. Då har de inte lika lätt att spela sitt liksom finlir. Då var det mest bara att knega och jobba så lyckas man liksom.
Vad känner du framåt här nu då? Känner du att det är en position du trivs och gärna fortsätter på?
Ja, det får vi se. Får vi se vart de stoppar mig i träningen här nu under nästa eller kommande vecka.
Jag har svårt att se att de ska flytta på dig.
Ja, det får man. Jag ska svara, det får man se.
Du, Alexander Fesaie, 2 mål som 19-åring. Såg du det här komma? Du som har sett honom i träning.
Alltså, faktiskt inte. Inte 2 mål. 1 mål och kanske en assist hade han kanske sett. Men han är vass. Han har alla kvaliteter som man behöver. Många drar den här Alexander Isak-parallellen. Men det, alltså, det är ändå rätt likt. Jag menar, han är tekniskt skicklig. Han har väldigt bra tillslag. Han är fysiskt stark ändå för sin ålder. Och det kommer bara fortsätta utvecklas. Det har man sett på träningarna.
Hur var stämningen i omklädningsrummet efter då? För jag tänker att det här är, dels är det ju ett derby, men som vi var inne på, det har varit ett par stormiga veckor, det har varit en tung inledning på säsongen. Det är en del som har pratat om att så här, men AIK har inte lyckats ersätta ledarna i Sebastian Larsson och Micke Lustig och allt vad det här är. Så att jag kan tänka mig att det var en ganska stor dos lättnad också efter 90 spelade minuter.
Ja, det var det verkligen. Om man liksom tänker på det från ett annat perspektiv, ifall vi hade torskat liksom, då hade det varit, alltså, ja, då hade det varit en riktig, riktig orkan om man säger så då. Men så det var verkligen en lättnad. Men nu handlar det egentligen om att ställa om. Det är ju Värnamo nu på söndag tror jag det är. Så att, det spelar ingen roll om vi tar den här trean om vi inte tar nästa tre. Så att, det handlar väl om att liksom fortsätta rida på den här ändå positiva vågen som känns nu efter matchen.
Du är inne lite på det nu, men vi som sitter i den här typen av program försöker alltid liksom hitta på säsongsdefinierande matcher och sådär, för att man ska ha något att prata om. Men Värnamo borta känns väl lite som en sån, för skulle det bli torsk där, då är det ju ett dåligt läge i Gnaget. Men om det blir vinst där, då är det helt plötsligt en svajig inledning som sen vänder ganska fort. Liksom. Hur viktig är matchen mot Värnamo att ta en tre?
Nej, men så är, ja, exakt. Alla matcher är ju viktiga i sig, men det känns ju speciellt efter den här perioden som att den är jävligt nyttig, speciellt eftersom att den är på bortaplan också, och en bortaplansvinst det känns lite mer, det är lite tyngre. Nej, men som du säger, det är självklart att nu gäller det också att fortsätta på den här vågen liksom.
Med tanke på vart du spenderade ditt fjolår, Robin, hur mycket kommer du sätta dig med Mesut och Brännan och gänget in i tränarrummet i veckan, eller hur ser det ut?
Nej, de har koll. Men jag kommer försöka lägga in ett och annat tips.
Ja, det är bra. Det är bra.
Bra, Robin. Du ska få njuta av derbysegen lite till och sen ladda om inför Värnamo. Vi tackar för att vi fick ringa.
Nej, tack så mycket.
Vi hörs. Ha det bra.
Ha det bra.
Tja, tja.
Jag tycker det är väldigt intressant med den typen av match nu, alltså, för att det är lätt att sväva iväg nu om en derbyvinst, men det behövs ju verkligen en vinst i nästa omgång för att det inte ska vara riktigt.
Så är det ju definitivt. 3 pinnar på 4 matcher, det hade ju varit fullständig katastrof igen, såklart. Mm. Vad säger du? Ska han fortsätta som sexa?
Nej, alltså, såklart svårt att säga någonting annat efter igår, men nej, det tycker jag väl i ärlighetens namn inte. Och det är mest egentligen för att jag ser honom som en framtida väldigt, väldigt bra allsvensk mittback. Alltså det är ändå där han är fostrad, i där han har spelat. Sen så i matcher lik den igår, så länge ett skadeläge och truppläget är som det är. Alltså så här, säg, vi har Malmö borta om typ 4 omgångar eller något sånt. Spelar någon som sexa då? Absolut. Men spelar någon som sexa mot Värnamo på söndag eller Sirius hemma? Ja, det vet jag tusan. Men i de matcher det kan krävas... Absolut. Så får vi se också. Det är också det som blir intressant med det här. Det är intressant att se hur andra spelare på de positionerna kommer reagera. Hur reagerar en sån som Jimmy Durmaz på den här petningen? Alltså det är ändå anmärkningsvärt. 90 minuter på bänken igår. Jag hoppas att han tar det på rätt sätt. Vi får se. Men så här, eller kan man spela de två tillsammans? Det finns så jäkla många scenarion som blir lite huvudbry, men ja. Spännande.
Ska vi säga att vi inte alls nämnt till som väl är bäst på plan?
Mm. Han var bra.
Han var faktiskt riktigt bra.
Jag tyckte att han gjorde superinsats. Jag såg inte riktigt den komma.
Det gjorde inte jag heller. Jag blev inpingad direkt när man sa AIK. Jag såg att till här under säsongsinledningen, även lite grann i fjol. Jag håller med. Alltså, jag tycker att han är typ överlägset bäst på plan. Alltså, han har varenda aktion. Alla bollar går via honom. Han är dessutom bra i defensiven. Alltså exakt det där som vi ju värvade honom för, som vi såg i det här dubbelmötet mot Wolfsburg Poltava, allt det gånger fem fick han ju ut igår. Men ja, det är ju en speciell situation med ett lån fram till sommaren, och det är lätt, samma sak där, det är lätt att ryckas med och tänka att ja, men aktivera den där jävla klausulen nu och köp loss honom för
10 mil
eller 5 eller 7 eller vad det nu kan vara. Jag vill se mer än ett bra, eller så här 62 bra minuter som han gjorde igår. För mig har han fortfarande liksom mer att bevisa.
Jag trodde du skulle säga, för mig är han fortfarande persona non grata. Det hade varit jävligt hårt.
Det hade varit hårt, efter, till och med för mig.
Till och med för att vara dig. Men jag håller med om att han var ruskigt bra.
Ja, verkligen. Och så här, det är lätt att glömma bort. Jag vill passa på att hylla, för att jag har liksom varit en del av att gå hårt åt de som ska vara ledare i det här laget. Och jag vill passa på därför också att hylla framförallt Alexander Milosevic och Sotirios Papagiannopoulos som... Alltså de har inte skitmycket att göra, men det lilla som de har att göra, gör de med den äran. Alltså det är framförallt Sotte, skulle jag vilja säga, som har fått en del kritik i AIK-led. Han är så bra igår. Och, alltså, så här, han får ut exakt det där som han var så bra på i Östersund. Med en helt överlägsen fysik. Jag tror inte att han förlorade en duell igår. Och dessutom ser bra ut med fötterna, vilket också har varit hans käpphäst hittills i AIK. Så att, båda de två otroliga.
Jag vill bryta in, trött på det här Stockholmskäbblet, och säga att vi gör ju Tuttosvenskan tillsammans med ATG. Och det tycker vi är nice. Till helgen ska vi utmana de stora bluffarna Thomas Wilbach och Robin Bylund i Big Nine ju. Spelat där man får 9 stormatcher, ska man sätta både 1X2 och över under 2,5 mål. Dessutom slänger vi ut en allsvensk trippel varje helg då. Har man några problem med spel så ska man inte spela mer, utan då går man in på stödlinjen.se istället. Och man måste vara 18 år, regler och villkor gäller. Och jag vet att Kalle har ett superspel till ikväll.
Ja, men jag var inne och kikade. Man kan ju spela på precis vad som helst bort hos ATG då. Och jag har ju en fin dubbel som jag plockar fram då. Det är alltså blåvitt vinst, Sulle gör mål till 18 gånger slutet.
Rätt in, va? Kom då, kom!
Stort tack ATG som möjliggör att vi kan göra 4 avsnitt i veckan av Tuttosvenskan.
Hörrni, jag tänkte vända mig till lite andra grejer, nämligen läktarna i det här derbyt. Där det ju inte har varit jättemycket rubriker kring, men det smälldes en del förverkerier som var nära att avbryta den här matchen både 1-2 och 3 gånger. Kom ju ifrån Bayern-håll. Vad gör du utav den situationen, Walter?
Nej, jag är väl inget fan av bangers, så det var väl inte bra. Sen var det ju, som du säger, fyrverkerier. Det var väl inte, så vitt jag uppfattar det, liksom något som kastades ner liksom bakom mål i sen.
Jag tror att det är därför man också inte bryter.
Ja,
Det finns väl någon policy om 3 överträdelser i samma match så bryter man. Men då ska det vara de här bangers som landar på planen och alltså blir en rejäl fara för spelarna.
Exakt. Så här som jag upplevde, jag stod på etage 2 så var ju smällen liksom upp i luften.
Ja.
Men vad fan, vad ska man säga? Det är väl inte bra. Just bangers tycker jag man kan hålla sig ifrån.
Jag delar den uppfattningen. Det var ett par banderoller också från Bayernled som man satt och fnissade lite åt. De var roligare än smällarna. Circus AIK, som väl är ett svar från någon... AIK körde ju några banderoller om någon Gröna Lund för ett gäng år sedan, där man hånade Bayern med lustiga huset och allt vad fan det var. Nu kom det svar. Garvade du också åt dem?
Nej, det kan jag inte påstå. Alltså,
jag tyckte de var roliga.
Jag såg dem inte, jag stod ju bakom det. Så att, det var ju först efteråt man såg det, och då kunde man hålla sig för skratt.
Ja, det är sant. Jag trodde du såg dem live, då hade de varit... De kom ju innan avspark. Då satt jag faktiskt och fnissade lite grann. Det var Durmas skäggiga damen och så. Jag tyckte det var lite fyndigt.
Ja, faktiskt kul. Ja, det var hårt med John Guidetti, den dansande elefanten.
Ja, men det är ett narrativ som liksom övriga Sverige gillar att hålla sig med. Så det kan man nog köra på liksom, om de tycker det är kul.
Men de är lite fyndiga i chatten. De skrev innan där att det är en jävla tur att August Spångberg har öron. För annars hade det där jävla leendet sträckt sig runt.
Vad kan ni ge mig i chatten? Vad gjorde du där de banderollerna, August?
Ja, inte så. Exakt, jag körde en luft. Nej, ja, 2 plus eller? Var de inte det? Alltså, liksom, några av cirkusgrejerna var väl lite kul. Jag gillade tanken på att svara ändå på tidigare. Jag såg några AIK som körde så här fantasigrejen att hörni, ni kopierar oss, men då
det
är man ju
svar.
Det var ju tanken.
Ja, det tycker jag
var, det skulle vara. Det var ju det tycker jag ändå var. Jag gillade tanken av det, men sen som hur väl de föll ut. vet du tusan, helt okej, helt okej.
Vi hade ju också en situation med ett planerat Hammarby-tifo som inte fick genomföras. Det vart ju också en snackis inför matchen där Hammarbys tifogrupp hade planerat någon form av halvtidskoreografi som inte fick genomföras.
Exakt, och då jag har inte full insyn i det här, men jag har försökt ta reda lite grann på vad det var som gick snett. Jag tror att alla kan nog enas kring att det inte är bra. Att tifogrupperna ska verka i så stor frihet som möjligt. Och att det är ju ingen som medvetet eller liksom för att jävlas vill stoppa ett tifo. Sen så bedömde jag AIKs säkerhet. Det var Tobbe Larsson som var ute och själv gammal tifo-räv. Var med och startade AIK-tifo. Så att om man tror att han på något sätt sådär är ute och vill stoppa koreografier, då är man ute och cyklar ganska rejält. Men AIKs säkerhet bedömde då alltså, för att det var någon form av tygsjok av något slag, någon, gissningsvis en målning skulle jag väl tro, utan att veta, men som Bayern ville ha liggandes nedanför läktaren under hela första halvlek. Och med tanke på att det troligtvis skulle användas pyroteknik, så bedömde jag AIK säk att det går inte. Sen så har jag hört lite olika historier där om att man har försökt komma fram till någon lösning, och det hade ju varit ultimata. Så att det är klart, jag kan vara det första. Om det är så att AIK säk har varit svår att ha att göra med eller inte till mötesgående eller sådär, den första att bara säga för dåligt. För att trots att det är Bayern, här är verkligen så här, lagfärg är helt ointressant. Så att tråkigt att det inte gick att lösa, och jag vet att det har funnits liknande problem även för AIK-sidan så att säga tidigare. Går ju bara att liksom beklaga att det blev så.
Walter, vad tänker du kring det som komma skall? Ni är ju Varberg hemma i nästa, sen väntar du ju återigen då två tuffa bortamatcher, Malmö-Norrköping. Det är också en situation just nu med Martí Cifuentes där det fan är, jag tror det är 10 matcher mot liksom topplag inom situationstecken där han inte vinner.
Mm. Nej, visst. Alltså, Varberg hemma måste ju naturligtvis vinna. Så det är lite svårt hur man ska se på det här. För att jag tyckte inför säsongen att det var ganska nice att ha tufft i början. För att under hela fjolåret så var det liksom lite smolk i att man visste inte hur ska man tolka resultaten. För i september framför oss, då kom alla tuffa matcherna. Så jag tyckte det kunde vara ganska skönt att inför året så börjar man med tuffa matcherna, så river man av dem. Så har man det liksom på banken. Men då vill man ju naturligtvis inte torska alla de matcherna. Men sett till, alltså om de här matcherna hade legat i omgång, alltså Häcken borta, Malmö borta, AIK borta, om de hade legat i omgång 17, 15, 25 och så hade man förlorat de tre, då hade det kanske inte varit någon katastrof, utan det blir ju så påtagligt nu när det sker i början med de här förlusterna. Men det man ska komma ihåg är väl just när man, eftersom att man måste jämföra sig mot konkurrenterna, så tycker jag AIKs start med 3 poäng på 3 matcher är sämre än Bayern givet de matcher man haft. Samma sak med Djurgården som har 4 pinnar men haft Sirius borta och Halmstad borta. Sätter det perspektivet så är ju liksom det är okej att förlora de här matcherna någonstans. Men det är väl mer sättet man gör det på som verkligen stressar. Men,
och historiken gör ju också att man blir stressad, väl?
Ja, absolut.
Alltså det är återigen ett topplag, återigen inte en seger.
Ja, absolut. Det är klart det spelar in. Men alltså, hade man sagt på förhand att man skulle haft 4 poäng på de här 3 första matcherna, då hade man nog kanske tagit det. Då innebär att då hade man tagit en pinne borta mot AIK eller mot Häcken och så vunnit hemma. Men ja, jag vet inte. Naturligtvis, vi måste vinna nästa match och sen så bör vi väl ta poäng borta mot Malmö, alternativt vinna kanske borta mot Norrköping för att starten ska vara okej. Men som sagt, sen har vi alla de där matcherna bakom oss. Typ, jag har sett spelskämt de sista 9 omgångarna så har vi 7 på hemmaplan. Så att
fan är det ens möjligt?
Ja, men det, och sen de 2 bortamatcher vi har, då är ju typ Värnamo och Varberg. Och så här, så att vi har riktigt bra, men vi har väl Djurgården hemma i någon av de där på hemmaplan. Så det måste man med sig, att vi är ju snabba på i den här podden och andra sammanhang liksom konstaterade, du snackade tidigare om BP ute, vi såg vad som hände med Degerfors förra året liksom. Så att det är jävligt tidigt, så att om vi har alla tuffa bortamatcher avklarade de första 5-6 matcherna, sen så har vi 24 omgångar på oss och liksom knaprar i kapp. Och det som är skönt är också att inte några av Stockholmslagen har ju dragit ifrån oss, utan vi är tabellpositionen är inte bra, men sett till de konkurrenterna i vart fall så sitter vi i samma skit.
Liksom. Men hur stressad tror du Marti är över just den här anfallstrion där man någonstans liksom letar men inte riktigt hittar rätt? Nu var det Majed som fick 90 minuter och Mikkelsen såg direkt usel ut i den här matchen och Erabi fick chansen.
Mikkelsen, det är jävligt svårt alltså, för han har ju badtofflor på sig i hela matchen. Det är jättekonstigt.
Ja, det är ingen fördel liksom.
Nej, men jag fattar inte vad som händer, för hans grej är ju liksom snabba vändningar, och varje gång han gjorde det så halkade han ju den här matchen. Så man får väl se hur det ser ut om man har rätt skor på sig eller hemma på Tele2 då.
För då. Där man kan spela i badtofflor.
Exakt. då kanske det kan bli bra, jag vet inte. Men just det var ju någonting man reagerade på, hur han halkade hela tiden. Och det drabbade ju framförallt Hammarby. Så jag fattar inte hur det kan vara möjligt att det såg så annorlunda ut mot AIK. Men så hans prestation tyckte jag var lite svår att utvärdera just av den anledningen. Att varje gång han skulle göra något så halkade han.
Men för det kan ju bli ett läge för Marti här där han mot Varberg hemma byter ut alla tre som startade. Mm. Och det blir lite som vi pratade om kring Elfsborg i fjol. Att så här, man hittar aldrig rätt. Utan Nej. Det är så här, nu gjorde ni ett bra inhopp. Då får ni starta och så är ni usla och utbytta efter 58 i nästa. Och så
det
runt.
Det stressar ju att vi har liksom, det är inte typ om en för mig 2019 när det var supergivet med liksom Tankovic, Kaknicic och Djurdjic, så är det nu liksom har vi typ 6, 7, 8 spelare som är jämnbra. Så att det gäller att vi hittar någon trio där, och jag räknar med att det ska vara Mikkelsen och Nalic, och sen så vem som är nio är väl, jag tror att det kommer bli Boda, men vi får se. Men nej, det är stressat, vi har inte hittat rätt där.
Det förstår jag. Vad tänkte du på, Tapper?
Att när ni pratar om tabellen, att det är ändå fint att Stockholmslagen ligger 8, 10, 12, 16. De fyra lagen från Stockholm. Det myser man ju. Ja,
passa på njut.
Ja, men, jo, men det gör jag.
För det ska du verkligen göra.
Jag ska säga att det blir folkfest mot Bayern med, för det ryktas ju att vi äntligen ska få öppna upp hela arenan. Det har ju varit lite tjall med betongen där, va?
Just det.
Men nu får ju folk, det här, alltså folk måste börja komma på Peking. Det är full kurva, men det är totalt 6500 pers.
Usant.
Ja, det är bedrövligt. De hade ju någon sån här familjedam här, när man skulle få barn fick komma och spela lite boll med Fritjof Felicia och så äta taco buffé, och ändå kom det ju inget folk. Så att det hände, alltså folk, marginalerna, vi måste få tillbaka dem på något sätt, för det är pinsamt att ha 6500 pers efter vi har vunnit med 3-0 borta mot AIK. Det är en söndag klockan 15, första jävla vårsolen och 15 grader, alltså det är bedrövligt. Jag vill säga jävla
och nu
ledsen.
Leder ni ju serien.
Ja, nu är vi serieledare.
Det finns ingen ursäkt.
Ja, fler folk på kurvan än på resten av arenan ihop. Det är så jävla dåligt.
Spången, vad gör du ut av Pekings siffror?
Jag konstaterar det jag gjorde här i veckan, att supportermässigt som Kalmar FF
sämre nästan.
Det är väl där man får hålla Peking numera. Nej, skämt sig det, jag raljerar lite. Jag vet inte, jag tänker ingenting på IFK Norrköping, måste jag säga. Jag tänker på Alexander Fesaje och Robin Tie och till och med Vincent Till.
Till och med Vincent Till har hittat
till
hjärtat.
Och blir varm i både hjärta och själ.
Och på andra ställen också, för den delen.
Det var du som sa.
Ja, det var det, för att jag ser det på dig.
Ja.
Jag ser det på dig att det spritter i dig.
Jag vill ut i vårsolen nu.
Ja, det vill du. Det vill jag också. Hörrni, stort tack alla som har lyssnat och tittat och njutit av ännu ett avsnitt av Toto-svenskan. Vi får se hur glatt det är i studion på onsdag. Mm. Det kommer att vara mörkt då också. Oroa dig inte för det, Walter, för Freddy Arnesson ska hit och prata om Djurgårdens, enligt dem själva, jävla superinsats nere på Örjans vall. Otroligt bra var de och förtjänade absolut inte att förlora med 2 klara noll.
Efter karriären, Kim Bergstrand och Edin Kurtulus, experter. Det blir spännande.
Det har vi inte ens tagit upp, men Kurtulus halvtidsintervju går nästan till historien, va?
Jag har ju sett det efterhand och han har väl inte mycket rätt där.
Nej, han hade en jobbig dag på kontoret, Kurtulus, som också var uppe och käkade en grillad med bröd, tur och retur ketchup senap efter att Fesaje lurade upp honom på läktaren i samband med 2-0-målet.
Jag vill säga till dem som såg att jag började garva när vi pratade med Möller. Det var ju för pushnotisen var inte helt ljus när den kom. Beskedet. Alla får sparken.
Vilka skickade du den pushnotisen?
Det var någon fotbollsskål eller någonting. Ah, okay. Granqvist tvingas bort och tränar du och lämnar. Men just rubriken, beskedet, kolon. Alla får sparken.
Fan,
en underbar rubrik alltså.
Det är en sån rubrik som många klubbar eller supportar drömmer om när man kör avgå alla ropen. Ah, då är den där rubriken man vill ha.
Hade den kommit efter 0-3 på Friends hade ju ni blivit glada.
Ja. Tårta, skumpa, hela jävla. Nu ska alla få livstidskontrakt.
Finns ju en klassisk AIK-hängelsen, död åt alla.
Ja, det finns också. Det hade varit en stark push-notis.
Alla är döda.
Ja, det hade varit halvjobbigt, ja. Kan vi verkligen säga. Ja. Hörrni, tillbaka igen här vid på onsdag i alla fall. Vi får se hur det går i klassikermötet på Gamla Ullevi i kväll också. Kalle, vad vill du säga?
Jag vill bara, fan, jag gör inte det så ofta, men man kan ju verkligen se oss på YouTube live varje dag. Eller inte varje dag, men måndag, onsdag, fredag klockan 14. Och chatten är fan, de har varit 5+ idag. Och det är ganska trevligt där inne. Kika förbi om ni har lite att göra på jobbet.
Välkomna in i chatten allihopa. Klicka på prenumerera också. Ni är jävligt många som kollar på oss just i detta nu. Yeah. Då kan man också göra en sån här massaktion och bara klicka på den här tummen upp också. Det är tydligen bra för programmet, har jag lärt mig. Det är Kalle Nilsson som kan det här med YouTube som har lärt mig att det kan man påminna folk om ibland. Glöm inte att följa oss på Twitter, Instagram och hela den här balanset. Vi hörs igen på onsdag. Tack och hej.
Kalmar går rent, tror jag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.